Sådär, då är vi på Berns Hotel och det är dags för en väldigt spännande intervju och ett trevligt avsnitt med en fantastisk människa som jag har känt i väldigt, väldigt många år. Erik Olsson, välkommen till After Skate.
Tack så mycket.
Hur lever livet med dig en dag som denna?
Bra, men du, minns du när vi först träffades?
Oj, nu satte du mig lite på pottan direkt här. Nej, du får nog refresh.
Börja med skrönorna direkt på en gång. Ja.
Det är lika bra. Hur träffades du och jag?
Jag träffade Mark, stuntman Mark, som var på Lambretta videoinspelning i Örebro.
Det minns jag mycket väl.
Sen så ville de ha mer skatare och då så var jag, Mario Eriksson, min polare Stefan Rånqvist, jag tror det var Abbe var med också. Ett gäng liksom från Örebro som var med också i videon sen. Fast du var ju the main stuntman.
För att anledningen till det var ju för att Linda som var main lead singer i Lambretta var ju tillsammans med Omar Bolala.
Just det.
Ali Bolalas
just det. Så
storebror.
Var det.
Ja. Och det var på den vägen jag fick invite till att vara med här. Jag tyckte det var jättekul. Och sen helt plötsligt fick jag någon sån här leader-roll av skate-gänget där. Och fick göra någon switch heat-flip och grejer.
Finns det en video? Har du sett den?
Vilken video var det? Var det Blow My Fuses eller någon sån här klassisk?
Hon hänger där. Det alltså, var en stor produktion.
Ja,
de
hade
ju spärrat av liksom Storgatan i Örebro. Ja. Med en sån här ställning som hon hängde i. Liksom. Det var ju så här
hon skulle flyga. Och det var första gången någonsin i svensk historia som någon skulle
flyga
i musikvideo. Det var lite det som var grejen. De hade en sån ställning runt
vajrar.
Ja. Ja. Det klassiska.
Ja, men alltså, det var ju mitt i stan. Det var ju sjukt mycket folk som stod omkring. Det var ju som en jävla cirkus.
Exakt. Liksom. Och det var någon dansshow. Ja. Och det var ju massa grejer som hände i den här videon. Jaha, men det var där alltså.
Ja.
Ja. Shit. När var det här, Erik?
Det här var ju... Nej, det frågar du mig där. Jag har ingen aning. Någon gång...
Men det måste ha varit slutet 90...
Jag är från Mario var med också. Så det är väl har varit. Ja, men det var nog under tiden jag. Runt 99 skulle jag tippa på. För då jobbade jag i G-Spot som blev Wii-butiken. Det var en smål på ringer där borta.
Ja, men du är ju totalt världsstjärna. Det är klart som fan att det ringer i telefonen.
Ja, det är lata
det är
andra gitarrist
här, det klassiska Örebro-minnet här som vi har varit med om tidigare i den här radion när vi har haft Jimmy Jonsson med som minns varenda.
Ja, ah, vad grymt, jag lyssnade på den. Oh,
varenda årtal, datum.
Ah, han har varit imponerad på, han är sjukt duktig på det.
Fruktansvärt.
Det kan jag säga, det kommer inte att återupprepas i denna podcast. För jag är helt bedrövlig på
så
både namn och...
Så är inget speciellt som finns liksom i vattnet.
Och om, det verkar ju inte ha någonting med alkoholen att göra i alla fall heller. För Jimmy har sin beskärda del. Ja.
Men vi kanske ska börja med också och för de ytterst få personerna som lyssnar på det här och inte vet vem Erik är.
Ja, men kan inte du, Erik, berätta för oss och för våra lyssnare vem du är och sen efter du har gjort det får du gärna berätta hur det begav sig och framförallt med skateboarden. Och hur
vi kan väl börja med skateboarddelen.
Ja, det ska jag absolut börja med. Hur hittade den dig och så vidare?
När jag var 10 år växte upp i en del som heter Markbacken i Örebro. Och då var det någon polare som hade en brorsa som hade någon sån här plastskate. Så lånade vi den och åkte ner för backar. Och jag var helt såld direkt. Och det var ju någon sån här fas där liksom skateboard, den här... liksom U-ramps slalom eran var liksom över. Det var ju död skateboard där ett tag. 96. Eller 86, förlåt. Som ser, det var bra jag på vårt
år.
86 tror jag det var. Ja, det var 11, jag var 75. Så ja, men ja, där någonstans. Yeah. De krokarna. Mm. Så satte ut en annons i Närkes Allehanda och så bara blev överröst med svar. Så jag köpte typ 10 skates en helg. Bland annat en schysst Warflex bräda och lite så grejer.
Och satte du ut en annons?
Ja, eller mina föräldrar, jag var 10 år.
Ja, men alltså att det
skateboard. Ja. Och liksom,
det var på den här tiden det inte fanns några brädor att köpa.
Exakt, vågrätt fanns inte då, som är skate out nu. De började väldigt tidigt sen. Bara något år efteråt så började de, då var de första som tog in typ Paul och Alva och så vidare där. Men då fanns det liksom ingenting. Det låg väl liksom skateboard i varenda förråd från liksom utflugna ungar. Så ja, helt sjukt vad de ringde. Så jag köpte massa skate och gav till polare och sen så skatade vi. Ja, alltså, och vi gjorde ingenting. Vi åkte ner för backar.
Ja, men det var det man gjorde.
Sen så kom ju The Revelation, var ju thrashing när den kom såklart filmen. Och då såg man ju Ollis för första gången.
Och började bygga fly ramps.
Mm. Ja. Fly-offs kallar man
ja,
det.
Fly-offs.
Ja, och särskilt göra Ollis. Jag minns att jag stod och man nötte liksom flat Ollie utanför på vår gata. Grannarna tror jag helt störd. Liksom. Ja. En unge som bara stod och studsar uppåt. Liksom. Sen bara helt plötsligt bara satt den på fötterna. Det var så jävla underbart. Liksom, det är ingen polare som kunde göra Ollis. Så då liksom bara titta på thrashing och sen så...
Alltså, men var du först i gänget?
Ja, jag var först i markbacken. Det, mm. I markbacken så var jag alltid bäst. Liksom. Det var inte så jävla superstarka dudes där. Men sen så så öppnade jag vågrätt och då var det några det kom ja men det var några demos de hade där och då kom ju några duktiga åkare, jag kommer ihåg vilka det var, men det var lite folk från Stockholm ska jag tippa på. Och då träffade jag Mattias i bandet och Tora och de här för första gången. Ja, Danne Wall och jag gick i samma lekis i och för sig. Och sen flyttade han till Björkhaga, men jag kände honom lite då liksom sen gammalt då. Och då var det helt plötsligt bara, wow, det finns ju andra snubbar i Örebro som är sjukt mycket bättre än mig. Och då började vi skata i Haga skatepark som var, det var ju en stor skatepark. Det var ju SM där och det var massa deltävlingar och sådär.
Den har man ju hört mycket om.
Och Haga-rampen framförallt som faktiskt överlevde fram tills, vad är det, för 2 år sedan?
Faktum att jag, fan var det inte jag och Danne Sjön som var där och hamrade sönder den där på slut. Tampen,
men det var något att den skulle rivas.
Jag tog i alla fall bilder på honom när han står med några kofot där. Ja, men det var en reportage i Giftorm där som jag tog några bilder på Danne där.
Var det som när Söderstadion gick i graven för Hammarbyarna, att alla gick dit och plockade en liten bit av
den? Jag har kopingen under sängen.
Under kudden.
Nej, men det sjuka där också måste jag säga. Vi hade då alltså, vi hade en riktig vertramp, en spineramp, det var den som levde kvar så länge. Mm. Och sen så någon sån här mellanhögramp. Men inga örebroare åkte i ramp överhuvudtaget. Jävla miss. Sen var det liksom en asfaltsyta med några quarter pipes och lite grejer. Där åkte alla.
Ja.
Så att alla, det var ju Danne Wall som var jävligt duktig på att bara mörja runt i miniramp liksom. Men annars åkte inte många miniramp överhuvudtaget, fast vi hade ett jävla setup där.
Mm.
Ja.
Så började det med skaten. Mm. Du var 10-11 år gammal och då var det bro.
Mm.
Hur började det med musikintresset? Hur skapade...
Det började ju genom skateboard också. Alltså skateboard har ju varit så sjukt viktigt för mig i hela min karriär. Det var ju när man kollar på... Vilken som första som betydde jävligt mycket. Det var ju någon Powell... Det var ju någon Powell-video.
Public Domain.
Public Domain ska jag tippa på. Där det var Odd Man Out och McRad och de där banden.
Just det.
Och så kopplar man ju musiken till kassettdäck liksom, och lyssnar på. Och sen kom ju H Street videosarna som liksom det största. Mm. Men när man hörde Operation Ivy för första gången. Och där någonstans, då ville jag spela punk. För innan så var jag faktiskt inne på hiphop och spray graffiti och grejer.
Jaha.
Så fast då var det ju bara, fan, skulle vi spela punk? Var det så jävla coolt. Så då bildade man lite band som man sjung på svenska.
Vilket var det första bandet?
Det var nog det bandet som vi vart ganska stora sen, som heter Charles Hårfager, som vart signade till en underlabel till Birdnest som Strebers och grejer låg på. Vi var nog första band. Jag hade ett band som heter Galen Hund Brun också.
Klassiska svenska punkbandsnamn först och främst, kan vi säga.
Det är, Galen Hund Brun, det är ett grymt
genre.
Namn.
Bara namnen är ju en genre i sig. Så.
Ja, visst.
Ja, men då var det ju... Och sen så gick jag på något här thrash-konsert. Och jag ville, och då, det var ju även en Suicidal där de var ju stora då. Så man skulle ju jävligt gärna vilja spela liksom thrash. Men liksom, det var ju mil ifrån att kunna spela där på gitarr. Så då var det naturligt punk liksom. Sen jag håller på med de där svenska punkbanden ganska länge. Fast jag kände mig aldrig liksom, jag var ju en skatare. Så jag liksom, det clashade lite med den här crust-punk-scenen. Den här svenska punk-scenen liksom var lite grå för mig på något sätt. Jag har aldrig varit så förtjust i Ebba Grön och hela det där. Ja, men den där punk-grejen. Jag vill ju spela Kalifornien-musik liksom. Och sen hade alla olika punkband. Och så minns jag att snacka med Matte på telefon bara. För fan, vi måste ju starta ett skate-rockband. Ja, vi gör det. Så ringde han Nikola. Och så repade vi första gången. Och då skrev vi på
Kände du Nikola då också?
Ja, för de spelade ett band som heter Seigman. Som Danne Wall även var med.
Ja.
Och sen så Larsson spelade i ett band som heter Kung Pung. Ja.
Det här var då runt...
Det här är 91. 91 var det alltså innan. Och sen 92 bildade vi Millencolin.
Ja, just det.
Och då så spelade vi in en demo-tape. Då liksom, jag hade ju redan skivkontrakt. Jag hade släppt någon sjua där med vårt band innan. Och alla hade släppt så här egenfinansierade sjuor. Så att vi hade liksom ett namn i underground-scenen.
Just det.
Redan. Och då när vi bildade det här bandet så fick vi automatiskt intervjuer direkt i fanzines. Och sen så... Sen var det något helt nytt. Det var ingen som hade liksom... Det var något band som hette Dim Reflections, vet jag, från Stockholm. Och, och sen uppe i norr så höll de ju på med föregångarna till Refused och så här. Set Forward. Och Heffa Klump spela. Och Skymback, inte minst, som är Fireside nu idag.
Ja, just det.
Delar av, eller de Fireside finns inte längre i och för sig. Men samma folk i alla fall. Så det hände liksom lite grejer på lite olika orter. Fast vi var de enda som... Vi kallade det skate rock och vi var de enda som åkte skateboard också. Mm. Ja, förutom Pelle Gunnefelt då från Fireside. Men ja, så började jag spela där. Och sen så fick jag massa intervjuer i fanzine. Så man skickade runt sina demotaper och började spela runt om i landet. Och då var det grymt. Mm. Det var ju jävligt coolt liksom.
Kände ni ganska från start liksom att så här, fan, vi har någonting...
Jag kan säga, vi spelade Finspång. Och då, alltså tidigare vi bara spelade massa punkig. Så då var det ju liksom... kirdrickande punkare liksom överallt. Men då när vi kom till Finspång så bara helt plötsligt så bara, var det så här 50 skatare liksom. Från Norrköping då liksom. Mm. Skatare, typ Chris Åström och de där var det.
Ja.
Så bara, fan vad coolt, det kommer väl till skatare att kolla på. Så det var så här helt sjukt liksom. Det var ju det vi alltid har velat gjort liksom. Spela för sådana som är liksom, som gillar, som fattar liksom skateboardmusik från videos liksom.
Mm.
Ja, och där kändes det jävligt stort. Sen vart vi signade på Burning Heart Records där ganska kvickt därefter, samtidigt som No Fun At All och Refused.
Vilka andra, förutom Refused och No Fun At All, låg på Burning Heart då?
Gud, det var ju hela... Var det här före eller under Cheap Shots?
Nej, ah, Cheap Shots var senare.
Det var senare, ja, det var 96 någon gång.
Ja, exakt. De där första var... Först släppte de någon Fagersta band, tror jag, Casual tror de hette. Och sen så... Sen var det No Fun At... Nej, sen var det Refused, tror jag. Sen i samma veva så släppte de No Fun At All. Nej, No Fun At All var också
Raised
signare.
Fist var väl...
Ja, men det kom senare. Och det var faktiskt Mattias och Larsson från Millencolin som fick demon av alla där uppifrån. Jaha. Och sen så sa till Babs att du måste släppa det här. Och de är ju fortfarande ligger på samma skivbolag som vi. Ja. Släpper ny platta nu. Helt grymt.
Men för er när ni fick den möjligheten, jag antar att det var de som kontaktade er, eller?
Man skickar ut sina demos. Det var liksom, alltså, det är ett litet underground-nätverk. Liksom. Man skickar med postkassetter till folk. Liksom. Och så, ja, så ringde de.
Men hur var känslan? För
det,
att
det var han, Peter. En snubbe på sitt skrivbord. Liksom.
Men för att så här, förstå, om jag får dra en liten parallell då. Om man jämför den här möjligheten och det här som hände, att man får ett kontrakt på Burning Heart. Är det typ samma sak som att när jag fick min första spons på Warehouse? Är det liksom lite den
större
nivån?
Alltså. Ja.
Ja, det här är, ja, större kan det absolut vara, men är det samma känsla lite det jag är inne på?
Ja, alltså jag dissar inte liksom första sponsen är helt jävla sanslöst. Nej, men alltså få bli släppt liksom, släppa sitt, ja, men det är väl som det är i och för sig. Det är för att vi liksom, vi var så mycket yngre, vi var jävla unga band liksom. Och det äldre band var typ, jo, men det är väl exakt samma grej. Det är som att du växer upp och är liksom så här 12-13, sen får du första.
Men det är väl också som det är väl jämförbart med skate naturligtvis, men det är naturligtvis att man måste se det till den tidens era då också, att bli till exempel proffs på den tiden och se sitt namn på en bräda. Mm. Det kan man ju säkert jämföra på den tiden. Mm. Och idag liksom när musik är, det är väldigt lätt att få ut musik.
Mm. Nu är det ganska enkelt att sätta sitt tryck på en blank.
Ja, liksom. Och när man, men då på den tiden när man inte hade någon möjlighet att göra det förutom att dela ut lite kassetter, att få se sitt namn och omslag på en skiva.
Men det är exakt samma sak faktiskt. För att det är där jag kan lite sakna så här, för att man fick ju ett erkännande, för det var verkligen skivbolag som, vi ska satsa pengar, vi ska trycka upp skivor, för vi tror vi kommer sälja de här skivorna liksom. Mm. Det är inte att du har liksom något SoundCloud-konto liksom, som du lägger ut låtarna hur som helst liksom, utan nu är det verkligen någon som satsar någonting och jobbar för dig. Mm. Likadant som det var då, det var få jävla skatemärken det fanns på den tiden, det var ju ett sinne att få liksom en pro model liksom.
Exakt. Och allt var sjukt analogt.
Ja. Ja, det var jävligt analogt. Det digitala har ju liksom, det har ju sina fördelar, men fan, det känns som...
Det
går för fort, exakt. Ja. Då gick det igenom liksom att folk verkligen tog beslut att det här är jävligt bra, vi ska alltså göra någonting med det. Nu är medien bara så direkt hela tiden så att folk vet knappt vad de ska tro. Saker är liksom... Det är luddigare nu.
Men det har ju naturligtvis med referenser att göra också när man är uppväxt. Om man vet hur det var innan, hur det är nu så att säga. Mm. Det är svårt att sätta sig in i hur folk tänker idag kanske.
Ja, exakt.
15 år och släpper en låt och den får 15 miljoner views på YouTube eller vad det nu blir.
Ja, men det är, ja exakt. Då är det ju verkligen ett kvalitetsmärke. Ja, man får så sjukt många views.
Eller, ja, kvalitet.
Ja, om det inte är liksom inte en hund dans, som går på frambena och gör en volt sen. Liksom. Det är det som är så sinnessjukt nu. Att nu, det är så mycket skit som får så mycket klicks också. Så det, man vet ju aldrig liksom, får man klick för kvalitet eller får man klick för att det är någonting helt idiotiskt.
Men kan man säga det då också idag att det är viktigare att faktiskt att göra kvalitet som faktiskt håller längre än en och en halv månad för vad liksom dagens så att säga klick.
Ja, det är så snabbt.
Att det glöms bort på en gång. Att liksom det kommer till slut gå tillbaka lite till det här som vi pratade om innan då, när det var på riktigt. Att man, de som faktiskt gör bra saker kommer leva kvar.
Ja, jag hoppas det. Hoppas det. Tyvärr så som Spotify så här, det styrs ju så jäkla mycket av lister hela tiden. Mm. Mm. Tyvärr har det blivit så att folk har lite svårt att hitta de här undergroundbanden som man tidigare köpte en skiva med. Så lyssnar man på den i stereon i bilen jävligt mycket, gav det tid. Nu tittar folk på olika folks lister och sen så lyssna på det här. För det finns oändlig mängd.
Ja, och så bara byta låt. Inte ta till sig någonting som man verkligen det här vill lyssna på.
Det är synd, man konsumerar allt för fort. Fast det är svårt när det är sånt flöde. Liksom. Men samtidigt som du säger, om det är en grym kvalitet då kommer ju folk att lyssna mycket antar jag. Ja, det är svårt att spekulera i. Det är bara som det.
Jag skulle vilja spola tillbaka lite grann.
Nu är vi uppe i det digitala.
Väldigt mycket uppe i det digitala och i nutiden. Och vi försöker alltid gå lite i
kronologisk ordning.
Och jag har en fråga, för att jag är inte riktigt 100% säker på hur det svaret kommer att svaras. Men Millencolin, hur hittade du namnet och hur var kommer det ifrån?
Oh, så jävla...
Den klassiska
intervjufrågan. Den är så jäkla långsökt. Det har med Thomas Olsson att göra, konstigt nog. Thomas Olsson och hans kusin Alex Carrion, som vi skatade mycket med på den tiden. De var i USA. Och jag tror fan att de hängde hos Matt Hensley och hans brorsa. De hade ju någon pub i San Diego, tror jag.
De spelade biljard.
Fast det, liksom, det här är ju jäkligt tidigt, men det var ändå... Jo, men det var ju där. Visst fan, hängde de där. Har för mig i alla fall. Eller om det här var tidigare. Det här kan ha varit tidigare. Det är långsökt att de skulle ha hängt med idol, alltså guden Matt Hensley där borta. Men det hade någonting med... De var i San Diego i alla fall. Kom tillbaka. Så var de sjukt stöddiga och sa bara, fan, man säger inte sad där i USA. Man säger Millencolin. Fan, vad coolt. Det är Millencolin alltså. För de hade ju fattat fel, det är Millencolin. Ja. Men
som vanliga svenskar.
Ja. Fast de sa att det är Millencolin. Ja, fan vad coolt. Och sen när vi bildade bandet då så satt vi och drack bärs på en polares balkong, vet jag. Jag, Nikola, Mattias och en andra polare. Så att vi skrev ner på ett papper vad skulle heta. Vi ska heta ett skateboardtrick. Så Nosebone skriver ner. typ så alla de här vanliga grab-tricken liksom. Sen vet jag att Nikola bara, Millencolin, det sa ju Chompa och dem. Ja, men det blir grymt. Och så bara, det ska stava så här, sa Nikola då, skrev ner på en lapp som fortfarande den här polaren har kvar, tror jag. Han har snackat om det i alla fall. Jag skrev ner den på en papperslapp liksom där. För det är en konstig stavning, dubbel L första och ett L sen. Ja, så var det.
Så var det.
Ja, den är jävligt jobbig att svara. Den är kul här, för här fattar ju folk vad en Chompa är som lyssnar på den. Ja. Men att dra den där i för en tidning i Brasilien är jävligt långsökt. Ja, alltså.
Men det är ju fortfarande så, det är en bra historia i och med att det är fortfarande såna här saker som blir originella. Att det är liksom en missuppfattning som sen blir till någonting reellt som sen faktiskt sätter sig.
Och exakt.
Sen efteråt så blir det som att men nu kan vi inte ändra det. När
sen var det tur också, för att vi upptäckte ganska efter några år att det fanns ett australiensiskt band som hette Melancholy.
Det gjorde det alltså?
Ja, det gjorde det. Och det är inte så konstigt egentligen. Liksom, det är hela ord bara. Men både det och sen så säger vi utomlands att det kommer från Melancholy. Fast sen så ändrar vi stavningen, så nu är det bara vårt namn. Kan ingen annan ta det liksom. Ja.
Men det är många som frågar vad det betyder, alltså engelskspråkiga som inte förstår vad det betyder.
Det har det varit under åren. Jag vet inte, nu har det på så länge, så nu har de flesta som intervjuar oss vet ju bakgrunden. Mm.
Var det svaret du ville ha på din fråga?
Det var svaret jag ville ha. För nu vet jag svaret och jag har varit ovetande i så pass många år.
Du visste inte om den än såklart.
Nej, jag hade ingen aning.
Dissar dig lite där.
Det är faktiskt fantastiskt att, att jag får veta det.
Jag skulle vilja fråga en sak, om jag får göra det.
Simon, absolut.
För jag märkte att vi var inne och graspade ämnet lite där just när du benämnde skatemusik. Vilket är ju naturligtvis då från att ni lyssnade på musik från skatefilmer.
Exakt.
Väldigt enkelt. Men i, så att säga, när ni slog och blev stora, nu går vi lite händelserna i förväg i och för sig, men just att då blev ju, då fick ju ni så att säga sätta epitetet skatepunk. Och det har alltid känts för mig som att det var ingenting som kanske ni valde, utan det är snarare någonting som samhället och media valde och sånt där. Men ändå när du säger att ni vill spela skatemusik, så låter det ju inte helt
Nej, jag vet, men det där är ju,
för jag tror bara skate inte finns.
Det är lite skönt att prata i det här forumet, för jag tror att skatare fattar exakt vad jag menar liksom. Att för det första så, alltså, vi var ju influerade av den musiken som fanns på skateboard-videos liksom. Jag minns också, det var en A1 Meets-video som hade hela en NoFX-platta, Ribbed, från början till slut.
Just det.
Ja. Den var ju alltså så sjukt. Fan vad jag lyssnade på den alltså.
Ja, det
är... Där jag pratade med NoFX om efteråt nu, de bara, vadå? De har ju ingen aning om att man var med på den där videon överhuvudtaget såklart. Man hade ju bara liksom, det var ju bara några som hade säkert fått tillstånd men bara använt det, för de är ju inte skatare liksom. Nej, men vi kallar det för skate rock, för Thrasher hade nämligen en sån här kassett-compilation som hette Skate Rock. De har till och med en t-shirt som står Skate Rock på dem. Nu för tiden till och med. Och det är från de här, och det var Odd Man Out och de där banden med liksom, tidigt liksom SF. Så därför kallar vi det Skate Rock, för det var också något nytt att säga liksom. Vi ville komma ifrån punk, för vi tyckte punk var så träskigt då på den tiden liksom. Och vi fattade inte, vi kallade det även US Hardcore också, för att vi ville liksom komma ifrån, för punk i Sverige var ju liksom Streber, Shasta Kask
och mycket där. Definitivt 50 spänn.
Exakt det, ja. Och det var liksom det här, ja men Kiro Mäsket, som vi var liksom inte riktigt kände oss hemma i liksom. Så, men, och då var det ju det. Och sen var det ju stora, sen var det ju liksom jävligt chockande för oss, för som jag berättade, som i Finnsborg kom alla skatare liksom. Sen var det ett gäng år, det var bara skatare. Det var liksom bara polare som var i publiken som tyckte, alla tyckte det var så jävla coolt. Sen sakta men säkert, bara ganska kvickt ändå, så sakta men säkert men kvickt ändå, ja. Då var det liksom 13-åriga brudar som stod längst fram. För vi liksom började visas på tv, radio.
Men när var det här? Det här måste vara...
Det här är 96 kanske, 96-97 eller något sånt där. Det gick hyfsat kvickt i Sverige. Sen lämnade vi Sverige, för vi var så
less. Jag tänker när jag såg er när vi inte kände varandra på studion som vi pratade om innan vi satte igång sändningen. Det måste ha varit någonstans runt 95-96.
Vi gjorde 95, ett gig på studion 97, vet jag, det sista vi gjorde på studion. Ja,
och det här var, ni spelade tillsammans med några andra band. Det var inte bara ni, utan det var några stycken.
Ja, men Burning Heart, alltså,
ja, det kanske var någon
sista Hart gången spelade vi 97. Sen vet jag, vi spelade studion jättemånga gånger. Vi spelade både matiné på eftermiddagen, sen spelade vi på kvällen. Vi måste ha spelat kanske 6-7 gånger.
Ja, för just den spelningen, då var det ju väldigt grabbigt. Det var väldigt skrikigt.
Det var då Greger var uppe på scen med en gitarr kanske, var det?
Det är mycket möjligt. Och det var också den gången Martin Karlsson sprang runt med sina skor på händerna i publiken. Och
ska jag säga något helt sjukt också? Den här micken jag pratar i, jag tror jag snodde den på studion, där gigget.
Den gigget?
Wow. Det är helt rötten, ser det. SM58 funkar, ja, skitbra.
Det är högkvalitativa saker.
Nej, men nu frångick vi lite det här med uttrycket. För ja, men då, liksom, då var det 13-åriga brudar i publiken. Väldigt skumt liksom. Vi var ett sånt här flickband. Och så stod det alltid skatepunk, skatepunk, skatepunk. Och jag mådde fan kast av det. Jag tyckte det var så jävla, det var så jävla töntigt liksom. Så från och med då så började jag säga skatepunk. Det började bli ett skällsord för mig. Ni spelar skatepunk, det är som att säga att ni spelar oseriös musik. Eller ni spelar musik och ni sjunger om att åka skateboard liksom. För det gjorde vi aldrig. Nej. Det var ju musik med texter som handlade om helt andra saker. Det var ju bara att grundkärnan var ju från skateboardvideos vi först hörde i Kalifornien.
Punk, men det var väl mycket också, för jag kommer överhuvudtaget bli kategoriserad som skatare från en grupp människor som inte förstår det. Liksom så här, bara det tycker man ju än idag blir lite nästan...
Ja, men det är, man vill inte höra. Nej, det. Exakt. Blir, för skatare i vanliga gemene mans öron är ju...
De ju
tycker
inte
snorungar
är,
som bara hänger runt och åker, de fattar ju inte. Liksom. Mm. De fattar ju inte.
Ja, det är väl först nu där det börjar släppa lite grann. Mm. Att folk ser att...
Okay, jo, men det är ju typ som man ser i Stoppabelsparken till exempel, där det är så mycket äldre som åker, så jävla coolt. Och sen får inte tala om liksom, Steve Caballero och det där gänget som är grymma över 50. Liksom. Det är,
man får
det är
bara glömma att...
Skateboard bildades utav kids. Det startar ju då. Så det, det kan ju inte vara kids. Äldre.
Nej, exakt.
Fast nu är de kidsen äldre. Och sen så, om 20 år tror jag inte ens den här frågan kommer att beröra. Nej, för då kommer folk i alla åldrar att åka skateboard.
Men det, alla segment har ju alltid touchat det där. Det är som när P. Diddy började sätta på sig kostymer i hiphop-videos. Då var det så här, vadå? Ska hiphoppare vara välklädda? Mm. Det, är så här, det blir en sån konstig grej för att det är nytt. Men
den här eran som vi pratar om nu, det är ju faktiskt då när folk börjar väl mer eller mindre faktiskt klä sig i till exempel G-spot hoodies och sådär. Mm. Ja, vi har varit inne på väldigt mycket i just G-spot hoodies, gröna G-spot hoodies. Mm. Har vi varit inne på väldigt mycket i den här radioföljetongen. Men
ja, det var ju 98 var väl prime för det här, ska jag titta på.
Var det så sent alltså?
Ja, det tror jag. Det bytte ju namn till WSI.
Det var ju 99.
Eller Wii först, ja, 99.
96, 97.
Ja, oh, det var stort, det var stort också såklart.
Jag kommer, för jag gick, jag hade precis börjat högstadiet, minns jag. Jag är 81 och när jag kom upp i högstadiet och skatade så var jag fortfarande lite utstött, men från 7:an, 8:an där någon gång, då helt plötsligt började gemene man gå runt i G-spot-kläder. Mm. Just den här gröna G-spot-hoodien.
Det är en sjuk feeling där när man helt plötsligt bara, nu gick det över liksom. Nu hände någonting. Mm. För då går vanlig gemene man runt med grejerna.
Men själv fick man ingen fame också. För det. Då var man ändå samma gamla Simon så att säga.
Ja. Utan
det
var, ja, men hade du inte lite mer ändå?
Nej, jag fick inte ut någonting av det alls. Det var de nya som kom och började klä sig i kläderna som tyckte, ja, det var fortfarande de som var de häftiga.
Så
jag fick aldrig liksom
i min hjärna så har jag någon form av när jag gick gymnasiet på Risbergska skolan i när jag bara ettan, Nikola och Mattias gick också i tvåan, då hade vi precis bildat Millenkollen. Liksom jag var ju skater, svarthårig, åkte, ja, men och de också liksom. Vi såg ut som skater på Risbergska och där gick folk runt i boomerangkläder. Det var liksom en snoffsskola liksom. Mm. Och folk tittade ju ner på oss som fan. Det var ju ingen snack om saker. Vi var ju punkare liksom. Men under min lilla treårsperiod där så switchade ju till att jag var ju helt plötsligt i trean och jag var den coolaste duden. För då hade vi breakat med Millenkollen. Så jävla sjukt. Jag var fortfarande klädd exakt likadant och gjorde exakt samma sak.
Hur, då måste jag ställa frågan. För nu kommer vi in i en sån här kanske lite pojkdrömsstylen. Just där med bli rockstjärna. Mm. Hur kändes det för dig och för bandet när ni så här helt plötsligt gick från att få noll igenkännande till att bli igenkända och folk typ så här flyttade sig i korridoren för att ni kom? Mm. Eller vad det nu kunde vara.
Ja, typ. Grejen är vad jag tycker ändå vi har fan alltid varit jävligt trevliga snubbar. Det har aldrig stigit oss åt huvud det här vi har hållit på med. Liksom. Man vet att det är...
Nej, men det kan ju sticka andra åt huvud.
Det kan du göra, ja. Men absolut. Men jag vet inte, alltså, det har hela tiden gått, liksom, det har tagit sin tid. Det har inte hänt liksom, över natten. Det är inte som att någon snubbe med i Idol och sen vinner, alltså, i och för sig, ja, men är med på tv någonting och sen Nej. Så bara boom så händer det. Utan vi jobbar ju upp det här gradvis. Liksom. Det var ju aldrig, man kan inte pinpointa. Vi spelades på radio första gången där, men sen tog det en stund innan vi började spela radio. Sen var ZTV och så tog det en stund. Liksom.
Absolut, men du sa det här med att du var...
Jo, men det var en treårsperiod.
Var det coolaste perioden.
Ja, men det var en treårsperiod. Precis, liksom, från kanske precis när jag började och så kanske var precis när jag typ tog studenten. Då ändå lite tidigt så jävla cool på den här skolan var jag inte ändå.
Men vad var det ändå så här, vad var det för känsla ändå att få så här, gå från att vara typ... Ja, men du vet, lite så här semi-mobbad.
Nej, man... men det, får jag, det har jag fan aldrig varit.
Det är bra.
Snarare är det bara liksom att jag full aldrig för boomerang-trycket. Liksom, utan jag gick runt och såg ut, jag ser ut så här. Ja. Men fast det var väl ingen brud som tyckte jag var speciellt cool. Så där. Ja. Det är klart det är brudar, men det var liksom ingen så här, bara wow, kolla på hans skatern. Han måste sätta heelflip snyggt.
Nej, det där känner vi många av oss igen oss i.
Jag tänkte, ni släppte första skivan 94.
Mm. Nej, ja, exakt, första riktiga skivan. Ja,
släppte ni EP innan det? Eller
ja, vi släppte den första Use Your Nose. Ja, den släppte 93. Ja. Den 93, Sen och den turnerade, det var runt där.
Var det då ni blev signade med den eller var
ja, ni? Nej, det var första som Burning Heart släppte. Ja. Vi var signade i snabba puckar, alltså vi var snabbare.
Det var väl coveret med skatan som vi nås.
Exakt. Mm.
Det var väl en typ tre spårs.
Nej, det var fan sex.
Var det så många?
Ja, det var det.
Jag minns inte.
Ja. Men vi var signade, om jag minns rätt, ja men typ bara några månader innan. Sen liksom, sen var det bara, ja, spela en grabbar och sen så skickar vi på press och sen så släpper vi den liksom. Det var ju, ja, det var ju en mail order. Burning Heart Records var ju en mail order med lite distribution lite här och där.
Just det.
Det var ju inte liksom att vara garanterat att skivorna kom ut i skivbutiken och så här heller.
Nej, jag köpte skivorna ur en alltså postorderkatalog.
Från Burning Heart, va? Ja. Ja, jo, men det var ju grymt.
Beställa, fylla in kupong och skicka in. Ja.
Fan vad coolt det var, alltså, det där, de gjorde det bra Burning Heart, alltså. Det var så jävla coolt den här tiden liksom. Att man gjorde liksom en tidning och man kollade på band och intervjuer och sen kan man beställa så här. Det var jävligt, fan det där analoga, genuina, det är mös man med nu.
Sen så botläggade vi ju sönder skiten i Karlstad, kan jag säga.
Ja, men det
delade ut till alla, jo, så det var en som hade, fick råd att köpa skivan, sen alla fick en kassettversion av den. Det är ju en annan sak.
Ja, men det är fan, det tar jag 100 gånger hellre än Napster. Nej, men vad fan var vi? Vad snackar vi om egentligen?
Vi är lite överallt just
ja,
nu.
Men det är trevligt ändå.
Vi är fortfarande lite i det här att ni breakade, det varit lite kändisstatus i hela den här biten. När gjorde ni er första internationella turné och hur kändes det att så här, för första gången lämna Sverige? Kändes det som att ni så här, shit, nu är det liksom, nu ska vi ut i världen?
Absolut, men då undrar man ska komma tillbaka till det här skatepunken, det var ju där vi snackade om. Den här skatepunk-tesen
där.
Jag ska bara säga det. Att då kände vi att det var så jävla lökigt i Sverige. Det går inte. Och då hade vi liksom redan börjat turnera utomlands och det gick jättebra utomlands. Så efter 97 tror jag, då sa vi bara bye bye, sen drog vi. Och för då var vi signade i USA och så vidare. Så liksom, då turnerade vi bara utomlands.
Då hade ni gått på Epitaph.
Och då helt plötsligt, yes, då var skaterna tillbaka i publiken igen. De där liksom, okej, okay, tjejerna var inte där framför. Då kändes allting helt äkta igen. Det var så jävla skönt. Så då var vi sket totalt i Sverige då. Och sen skatepunk, om man säger skatepunk utomlands, blir inte riktigt lika töntigt som det blir på svenska utan någon anledning. Och då snackades det väl lite om det. Sen så kom vi tillbaka till Sverige runt 2000-2001 och då var vi helt plötsligt, det där bandet som har sålt guld i USA eller i Australien och turnerar i USA och så här, då helt plötsligt var vi jävligt coola här. Du vet att Vimans fanns och vi var med på Vimans en massa. Du sålde ut
Olgar på Pelle.
Ja, ja. Palle och Johan.
Ja.
Och sen så, ja, då var vi stora. Och någonstans där hade vi släppt en platta som heter Penrith Pioneers också. Det var mer rock liksom. Så då kunde vi mer stå för musiken också. Kändes som, fast vi vart ju ändå dragna med det här skatepunk liksom. Recensioner i Aftonbladet, man visste att det blir en tvåa, kommer det stå skatepunk, bla 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 bla. Fast vi sket i det. Men sen måste jag säga att det kom någon form av förlikning när Martin Karlsson skrev en artikel i Junkyard-boken för 2-3 år sedan så här. Du vet, han inledde bara så här, bara, det finns inte många band som kan tillskriva sig att de har satt namn på en egen genre, skatepunk där. Jag bara rös lite, vad fan, vad grymt att Skalman skriver det här liksom. Och fine, alltså vi har varit det hela tiden, det är bara, vi är det. Vi kommer, när vi släpper nästa platta, det är klart det kommer så skatepunk.
Ja, det är klart.
Liksom. Men jag är fine med det nu. Jag förlikade mig med det. Det tog 23 år, men nu är jag liksom förlikad med termen. Så
var det,
nu
var
jag svarat på din fråga.
Precis. Var det Sheraton Years-boken möjligtvis?
Nej, det här var en Junkyard Sales. Vad heter
de
det?
Gjorde en 10-årsjubileums
Exakt. Ah, då,
när de fyllde 10 år.
Ja. Love gjorde layouts och grejer. Ja, och Marcus, vad säger jag?
Ja, men det är väl så här, man kan inte alltid uppskatta det man gör i stunden, utan man måste få ett perspektiv på det.
Ja, exakt. Han var schysst av Martin. Ja. Fick jag, men det var verkligen, han är duktig på att föra sig med ord, han har alltid varit, men det var jävligt kul att se det. Vad sa du förut?
Nej, men vi pratade om det här
fenomenet,
för att vi hoppar väldigt mycket.
Men sen sa du när du åkte utomlands första gången.
Ja, och det, just det här att man har turnerat, man har fått sina första gig och du vet, ja. Men nu ska ni ut och spela utanför Sverige.
Mm.
Hur känns det liksom som artist att ta det steget? Och,
ja. Det var, alltså grejen var att vi... innan vi åkte utomlands så gjorde vi en festivalsommar i Sverige som var jävligt bra. Alltså vi spelade ju stora scener på Hultsfred och vi spelade Norge och Skandinavien spelade vi.
Det var samma år som Pennywise gjorde bort sig i Hultsfred.
Nej, det var året efter de gjorde det, tror jag. För sen var det Pennywise som tog ut oss i Europa första gången.
Okay.
Vi åkte förband till dem.
Hur kändes en sån grej att bli förband till? För det måste det vara grymt. Stora idoler,
fy fan.
Eller?
Ja, hela Epitaph, alltså skivbolaget Epitaph var ju, då är NoFX, Bad Religion, Pennywise, som var några andra band, de var ju verkligen de största. Ja. Och sen Rancid kom ju sen, för att Rancid hade inte bildats då, det var någon mellanrum mellan Operation Ivy, mina hjältar. För sen var det ju där Rancid sen med Tim.
Som ni hyllade på Skategalan i år.
Ja, jag spelade genom att spela Knowledge, ja.
Exakt.
Ja, ja. parentes. Ja, parentes. Ja. Så det var ju sjukt. Och sen visste vi ju att Fletcher, han gitarristen, det var ju han som gör alla skandaler, som gjorde skandalen på Hultsfred.
Just det.
Första, att han var helt galen. Som var livrädd. Han är 2 meter lång, skitstor, ja, så jävla pondus, rätt sinnessjukt. Och han var ju polare med Brett, visste vi, som då Epitaph-bossen som spelar Bad Religion också. Så att vi drog ut där, så var det ju sjukt stort. Och sen var det direkt, han hade hört oss. Så jag bara, kom igen killar, du ska snacka. Så satt han med typ en flaska booze utan någon genomskinlig typ. Jag vet inte om vodka det var. Men vi bara kollade på honom, bara drack han under tiden. Så var han skittrevlig, han bara visade mig sina gitarrer som var custom made. Och så här, fan vad schysst han är liksom. Så här, och han snackade om att jag ska lätt ta er till USA och så här. Sen så började han bli lite stökig på slutet där, när flaskan var typ halvtom. Så här. Sen drog vi iväg till logen så här. Och sen var det ett uppehåll där. Sen spelade ett band före oss. Nej, som tur var spelade vi först. Och då stod han typ i sidan om. Och då hade han typ druckit upp flaskan. Och det var jävligt bra gig i Hamburg, minns jag, på ett ställe som heter Markthalle. Och sen så spelade ett annat band som spelade efter oss då. Och då drog han upp på scenen nästan direkt med en brandsläckare, sprutade ner hela bandet. Så bara dive han på trumsetet. Så de fick spela typ en låt.
Nej.
Så bara kaos, bara ut i logen. Så bara kom han ut i logen, så tog han våran t-shirtförsäljare, tog han så här, i nacken och typ i fillingarna. Sen drog han honom längs ett bord så här. Jag hoppade, alltså, jag var så jävla rädd, så jag hoppade dö liksom. Nu mördar han oss så här. Så personlighetsförändring bara, boom. Och sen så liksom lyckades de lugna ner honom lite. Sen drog Pennywise på och lira. Och så lät det skitbra en stund, för det var han lite som en nallebjörn där emellan en liten stund. Sen bara barkade han igen, så bara slog han sönder båda sina custom made gitarrer som han hade visat mig så jävla noga innan. Bara baff, baff. Sen var ju den spelningen över. Ja, de fortsatte utan honom på den jävla vänster. Men vi var i chock liksom. Första gigget liksom, utanför Sverige med våra idoler liksom. Sen fortsatte, den kvällen fortsatte med att de hoppade på Nightline och åkte vidare. Och sen så stannade de vid en jävla bensinstation. Och så rev Fletcher hela bensinstationen. Så han åkte i fängelse.
Är det sant?
Fast de så här bonda utan dagen efter. För han lirade ju dagen efter. Och då var han så jävla nallebjörn dagen efter. Bara, han kommer inte ihåg så mycket dagar. Liksom.
Shit.
Så jävla sjuk start där. Alltså.
Ah. Men var det här den första så att säga utlandserfarenhet?
Ja, det var det.
Ja. Allt måste ju bara varit lugnt efteråt så att säga. Men åkte ni ut på turné med dem då?
Ja, eller? vi gjorde en Tysklands turné med dem. Ja. Vi var förband. Två förband, vi var första förband. Vi var liksom
var ni signade till Epitaph då? Nej. Eller blev det efteråt? Att det var det här som ledde till
det? Här ledde väl... Brett hade hört oss och Fletcher hade hört oss. Och då signade Brett oss i USA. Det här var 90, det här var början av 95. Under 95 så var vi signade på Epitaph. Och sen så 96 var första gången vi åkte dit och hängde i Los Angeles där.
Det är så tidigt alltså. Ja. Ni måste ha varit unga.
Ja, för fan. Jag var ju
20-årsåldern.
Jag var i gränsfall att jag fick spela på ställen som...
Ja, det är
21-årsgräns. Ja. Vet jag, en i Lagwagon, basisten där, var jävligt ung. Han hade fått spela med trådlös bas utanför.
Nej.
Och flera gigs.
Det är ju hur kul som helst. Ja, det är helt overkligt.
Ja. Så han stå utanför.
Ja, han fick lira.
Vilken låt är det? Ja, där är vi. Ja, okay.
Det är bra medhörning utanför.
Ja, medhörning har varit helt usel. Alltså.
Shit, vad sjukt. Ja. Men hur kändes det rent emotionellt att så här... Säg hej då till Burning Heart och...
Nej, men vi var fortfarande på Burning Heart.
Jaha.
Ja, för fan.
Vi hade någon slags utlands...
Nej, ja, vi har varit bara signade för den marknaden. Och sen så var det så att Epitaph köpte upp 51% av Burning Heart också.
Ah, all right. Okay.
Så att Epitaph ägde Burning Heart tills Burning Heart lades ner utav Epitaph sen.
Jag förstår.
Långt efteråt då, såklart.
Ja, jag trodde alltid det var en, så här, en jobbig grej för er att ni så här, nu går vi till Epitaph för det är vår dröm.
Nej. Nej, för fan. Det var så i Europa har vi fortfarande stod det Burning Heart på våra skivor.
Okay.
Och i USA stod det Epitaph. Och i Australien hade vi ett annat skivbolag som heter Shock. Som också var liksom...
Med tanke på att Burning Heart har väl inte möjligheten att distributera i USA och Nordamerika.
Det var ju liksom... Det var ju distribution överallt. Fast alla hängde ihop då. Och sen så köpte Epitaph som har ett kontor i Holland också.
Mm.
Så att vi var ju liksom... Ja, men det var samordnat. Jag vet, de var uppe från... De var ju både... Burning Heart låg i Örebro. De flyttade till Örebro för att vi var från Örebro.
Mm.
Och startade upp. Från att bara vara en snubbe så var de ju... Som mest var de typ 16-17 anställda.
Shit.
Och då var ju folk så här datatekniker från Holland och USA över. Liksom. De hade ju samma datasystem då på den tiden. Sån jävla DOS-historia som med allt lager och så vidare. Så det vart ju samma bolag.
Men känns det som att när ni tog steget nu och så här vart distribuerade genom Epitaph runt om i världen, var ni liksom uppe i smöret? Hände det någonting med bandet? Kände ni att ni fick en så här kändisstatus?
Ja, alltså ökade?
Det måste väl ha varit en ganska, även om ni spelade på Hultsfred och sånt där för ganska mycket personer som alltså gått från de svenska spelningarna som kanske har varit 500 pers till att gå till så här stadiumspelningar i princip.
Eller? Ja, men alltså det tog sin liksom det liksom gått liksom steg för steg. Jag vet, vi gjorde en festival i Tyskland för 55 000 pers helt plötsligt.
Mm.
Som var helt galet. Fast det var verkligen så här. Vi visste inte ens vad det var för festival. Vi åkte bara dit med våran van under någon så här sommarfestivalsväng. Och så var det som så här stor stadsfestival. Och så var det, ja, men det var så här sinnessjuk publik. Det var första gången som verkligen blev chockad över liksom det stadiet på publik liksom.
Mm.
Sen vi spelade så jävla mycket.
Men vad händer då om vi bara stannar vid den då? Vad händer när man går ut då för 55 000 personer när man inte riktigt förväntar sig det, för man har inga förväntningar, man vet inte vad det är för festival. Vad liksom, hur var första tanken när man ställer sig där och ska liksom...
Men man måste inte sjuka på den. Var, ja, men jag minns inte så mycket ärligt talat utav det här gigget. Förutom att man var wow, det här var helt sinnessjukt.
På grund av adrenalin.
Vi var dåliga som fan på att spela också, skulle jag tilläggas. Alltså. Vi har aldrig varit speciellt bra på att lira, helt ärligt. Och sen så på den tiden, alltså, vi spelade ju punk liksom, och spelade inför 55 000 pers när man är så här 20 bast och... spelar med sitt punkband som har börjat med att skicka demotaper hit och dit. Liksom. Ja. Vi var ju så jävla oproffsiga mot band som spelade inför 50 000 personer.
Ja.
Och det sjuka det också, jag minns det så jävla väl, det var att vi hade ju liksom en 40 minuters speltid på med våra låtar. Men vi, det var ju bara kontrakt, vi skulle spela 60 där. Så vi fick bara spela om liksom, från början. Spela samma låtar vi har spelat på det där jävla stora gigget. Helt sinnessjukt.
Var det någon som märkte det? Eller var alla bara så peppade?
Jag minns inte. Det var liksom... Det var så jävla nytt med det här vi höll på med. Så jag tror folk var så jävla nöjda att bara se oss på det vänster. Men det kan ju inte låta bra alltså.
Men som sagt, punk är väl som sagt också att det ska inte vara perfekt.
Nej, det var fortfarande på den. Nu ska det vara perfekt, liksom, mer eller mindre. Nu är det ju en helt annan division vi, liksom, med våra produktioner vi gör nu för tiden. Och så här. Men då var det ju... Det var ju verkligen, fan, man spelade ju bara musik för att det var kul. Det kan som åkte skateboard. Det fanns ju aldrig i Millencolins historia funnits liksom en grej att nu vi vill nå framgång, faktiskt. Som det kanske har låtit som, eftersom vi har pratat om mycket framgång här. Men vi har bara gjort det här för att det varit kul. Det kan som att det är så jävla skönt att åka skateboard. Likadant är det lika skönt att spela musik inför folk, liksom. Det är bara den drivkraften, den kreativa drivkraften liksom, som har fått oss. Så därför... Folk, band idag börjar ju med den här inställningen, kanske blir rockstjärna. Hur ska jag bli känd? Det är liksom, börjar i så jävla fel ände liksom.
Exakt, det är lite som skaten också. Folk börjar för att de vill bli skateproffs.
Mm. I våran tid gick det inte. Det gick liksom, det var stort som fan om du, alltså, det var ju gudstort om man fick en pro-model med sitt tryck på liksom. Och det hade ändå varit till en sån jävla snäv skateboardskara. Det hade inte syns någon annanstans.
Det var stort om bara överhuvudtaget få butiksspons.
Men när ni var ute och turnerade så här mycket och det hade så mycket framgång med musiken, Hade ni tillfälle att skata eller saknade ni skaten? Eller
hur? Nej, då skater jag som fan. Alltså, jag skater hela tiden på den tiden. Plus var så jävla skönt. Det var ju helt okrångligt att ta med sig skates genom security på flygplatser. Ja. Vi rullar ju alltid på alla terminaler. Så jävla skönt golv. Jag minns det så jävla väl. Jag hade alltid den som handbagage. Och sen var det första USA-turnén. Fy fan, alltså det var ju, jag måste ju fortfarande vara typ bland det bästa jag varit med om i hela mitt liv. Man liksom börjar i Los Angeles och bara, ah fan, känner igen den där curben! Man åker förbi, så det är det där, det är det där. Och sen särskilt San Francisco liksom. Jag skatade i en bil när man varit utslängd från IMB liksom, när det fortfarande
du
fanns.
Du fick göra det alltså?
Ja, ja. Pier 7 där jag skatade flera gånger. Även blivit tagen av snuten på Pier 7. Och sen,
det är så att man vill bli tagen. Man bara,
ja, och Habbas, ja. Habbas ligger, allting ligger ju jävligt nära varandra. Ja. Liksom. Och Habbas, Olle är väl ut, för jag gjorde ingenting på själva kanten. Men,
ja, de är höga och...
Åh, oh, fy fan, det är så jävla sign. Svara.
Ja. Vi sätter...
Svara.
Linda Sundblad på högtalare här.
Så håller du på att spela in mig nu?
Ja, vi sitter och pratar lite med Erik Olsson här från Millencolin. Hur är läget med dig, Linda Sundblad?
Jo, men det är bra. Men alltså, vet du hur andfådd jag är? Jag trodde typ att vi skulle chitchatta lite och sen så skulle du... Sen skulle vi ringas, men nu bara kastar du in mig.
Ja, vi spelar in en podcast och jag frågade just Mark om... Han minns första gången jag och Mark träffades, och det var ju Lambretta-videoinspelningen.
Alltså jag känner typ att det är, jag känner mig väldigt stolt över det. Att jag var delaktig i det mötet.
Ja.
Jag fick vara mamman till det här mötet ändå.
Det är precis det du fick.
Ja, shit. Alltså.
Men vi satt ju och klurade lite på vilket årtal det här var, och framförallt vilken låt det var. Vilken titel var det?
Det var Absolutely Nothing.
Absolut. Ja.
Och vi vann ju till och med Grammys för den. Så att ni har ju vunnit en Grammys, kan man säga. Det kanske är fint ni Millencolin.
Jag har bara varit nominerad än så länge. Fan, inte vunnit någonting. Men då har jag varit lite indirekt där alltså.
Ja, det kan man absolut säga.
Okej, okay, så Millencolin, Mark Pullman och Linda Sundblad och Lambretta, alla vi har vunnit en varsin Grammys.
Fan, ja, gött. Kan man säga faktiskt. Alltså, ni var ju delaktigast till att vi vann.
Ja, jag menar det.
Ja.
Det är helt fantastiskt.
Men sen, jag tror att det var 1999.
Nej, det var tid. Var det så sent?
Ja, det var 1999.
Jo, men det stämmer. Det var som jag sa, Mario var ju med. Ja. Och det var runt den tiden. Och
ja, vi trodde att det var mycket tidigare när vi började prata om det här.
Nej, men det stämmer Linda. För att jag vet det. Ja, vi hade lite break med Millencolin där faktiskt. Ja, helt rätt.
Men alltså, jag måste ändå säga att jag var väldigt starstruck att Millencolin typ var med och skejtade lite i videon.
Jag var ju starstruck för den där gatan. Man spelar av en sjukt stor gata i Örebro.
Ja, jag vet. Alltså det var ändå jävligt karriär, om jag får uttrycka det så.
Ja, och du fick flyga också, okej.
Ja, vi höll på i 5 dagar att spela in den här förbannade videon. Och jag hade typ blåmärken på mina höfter.
Ja.
Så att folk trodde typ att jag hade blivit våldtagen. Den här selen var ju vidrig på höfterna liksom.
Ja.
Men,
ah, herre jävlar.
Varför, hur kom det sig att... Jo, men just det, jag hade ju en pojkvän på den tiden som du kände.
Ja, men vi
har gått igenom det här i podcasten.
Vi var lite inne på det där innan. Och sen så kom vi på, vi måste ju ringa Linda och liksom komma till avslutningen.
Det var ju därför du var med överhuvudtaget.
Ja,
du
visst.
Ringde nu, Mark. Det var inte Linda som bara ringde från ingenstans.
Nej, jag mässade henne innan.
Ja, du mässade. Okej. Jag trodde det bara var jordens coincidence där.
Ja, nej, det hade ju varit fantastiskt.
Ja, men alltså, du ska alltid hålla på liksom och typ så här romantisera saker, Mark.
Ja.
Du liksom hets-smsade mig på gymmet och så kände jag att jag får ringa upp då.
Ja, men det är ju fantastiskt. Och det betyder ju bara, eller visar ju bara hur mycket du bryr dig om det här.
Ja, men absolut. Jag har alltid haft en kärlek till de här skitpojkarna liksom.
Ja, du har det, va?
Mm.
Ja. Men du...
Vilken röst, Mark.
Linda, du ska få stretcha och avsluta ditt träningspass. Och jag tackar så jättemycket för att du ringer. Och puss och kram och god jul och allt det här. Om vi inte ses senare på WeFesten.
Ja, men du, det kanske vi har. Tack snälla och ha en jättefin jul och ett nytt år som är med kärlek och ljus.
Jag tror Simon och Erik också hälsar här.
Ja, det gör vi.
God, god jul!
God jul!
God jul! God jul.
Hej. Så, det var ju väldigt trevligt.
Vilket inslag. Fick ni något bekräftat?
Ja, vi fick ju väldigt bra klarhet.
Jag var lite snöjdig här och gick på toaletten.
Vet ni vad vi gör? Vi går till reklam.
Ja. Alltså, jag måste pissa.
Du får påa igen här. Det är din podcast.
Ja, men det är så här. Den här podcasten sponsras idag av Tiger Beer och Bansch Hotel. Ja, är tillbaka.
Nu är vi tillbaka rakt in i verkligheten med Erik Olsson från Millen. Vi har pratat om första turnén. Mm. Vi har pratat om hur det begav sig och mycket både på skateboardmässigt och musikmässigt. Men skulle vilja komma till ett ämne som heter Millencolin Open.
Mm.
Och fråga hur begav sig där? Hur kommer det sig att ni skapade en skateboardtävling?
Ja, men det var ju så här, för det första så 99 så hade vi ett break med Millencolin. Och då så jobbade jag på G-Spot som blev, under tiden jag jobbade där, så vart det Wii. Bytte namn där.
Just det.
Och då var ju Danne Schön, han startade Wii i Västerås samtidigt. Så då var det jag och min polare Ronken, Stefan Ronqvist. Det var vi som verkligen skatade ända från urminnes tider. Då när, ska jag tillägga, när jag lämnade Markbacken och de som inte var så superbra på att skata, då drog jag till Lundby och Vivalla och skatade med Stefan särskilt och Thomas Olsson och de där borta. Och sen så var det som så att G-Spot öppnade i stan. Sen då turnerade vi en jävla massa. Då var jag inte så supernära Örebro kanske. Men sen så tog vi ett break där. Och jag hängde ju alltid med alla skate. Jag åkte ju skate liksom med alla där borta. Då var det naturligt att jag ville ha någonting att göra. Så då började jag jobba där. Jag och Stefan jobbade där bara. Då var det David Hedman som ägde butiken då.
Det var så.
Han startade ju G-Spot i Örebro.
Det hade jag ingen
som var ju the boss.
Jag trodde att det alltid har varit Danne Schön.
Nej. Det var David som startade först G-Spot på Änggatan i Örebro.
Jag visste inte ens att David är därifrån.
Va?
Nej. Va? Jag har alltid trott att David är i Stockholm.
Nej, men jag är örebroare.
Hedman, jag är ledsen, men jag trodde det.
Ja, men han gick ju någon utbildning här, ekonomi, vad gick han?
Han var ganska tidigt till Stockholm då kanske.
Ja, han gick utbildning här, fast han ägde ju butiken i stan.
Ja.
Då var han var ju med redan från början. Han har väl första snowboardmodellen på G-Spot och allting.
Ja, han var ju sponsrad. Han var ju sponsrad Ride Snowboard.
Ja. Okej, okay. Men fortsätt, förlåt.
Ja, jo, men han startade ju den då. Och då var det Danne Schön som var liksom typ första anställd där, tror jag. För David jobbade ju knappt i butiken, vad jag minns. Och sen så en som heter Daniel Tivemark också, en polare till mig, som de jobbade där. Och sen började Stefan och jobba där. Och sen var det som så att de bytte till där Wii-butiken hade legat på Nygatan.
Yeah.
En större butik. Och då så hette det G-Spot fortfarande. Och så var det bara Stefan och Danne som jobbade där. Men sen flyttade Danne till Västerås med hans tjej och öppnade G-Spot som blev Weed och samma vända där.
Som Håkan tog över sen, eller?
Ja, det var Håkan och Danne som startade den.
Aha, okej.
Okay. Var det väl, tror jag. Ja. Och då var det ju en plats över där. Så ja, men fan, jag kan jobba. För jag hängde ändå där varje dag i alla fall. Eftersom vi hade break med Millencolin. Mm. Så då jobbade vi där. Och jag jobbade där ett år. Och då under den tiden så kom en från Örebro kommun som heter Christer Moll. För vi hade letat efter inomhuspark så jävla länge. Och så kom han, men jag har en lokal åt er. Och det var ju Brädcentralen då.
Just det.
Så då så, det var ju jag och Stefan och han Christer Moll som var först och kollade den här liksom, lokalen där uppe. Ja, grymt. Vi får ett inomhusställe äntligen. Liksom. Och skate garage hela livet.
Typ 300-400 kvadratmeter, eller?
Ja, det är lite 300, fan inte bara 360 har femmat det.
Ja.
Det finns ju kvar idag. Jag är så jävla grymt. Jag är så stolt över Brädcentralen. Alltså. Men då startade vi Brädcentralen. Och så i samma veva så flyttade Danne Schön tillbaka hem. Och Millencolin hoppade igång igen. Så då slutade jag jobba. Jag tyckte inte det var så superkul. Man ska vara ärlig. Eller,
jobba med detaljhandel. Alltså.
Grejen att hänga i butik. Det var liksom att vara i butiken och hänga med polarna.
Ja,
det kan man vara hela dagarna. Fast man visste ju, kan man ju dra skata när som helst.
Ja.
Och stå där och hålla öppna och ha sig. Och sen se samma jävla klädesplagg hänga där varenda. Och sen stå och snacka.
Och så tror man att man ska få stå och snacka skateboard hela dagen. Och så visar det sig att det är inte riktigt så
och
det ser ut.
Droppen var ju fan julförsäljningen då. Stå och slå in paket och snacka med kärringar. Alltså. Det var fan så jävla trist. Kan man säga
att till alla som står just nu vid den här tidpunkten i detaljhandel i jul.
Ja, det sjuka var att jag hade fortfarande lön från Millencolin. Så jag gjorde det ju bara för att
liksom, för jag inte hade något annat att göra. Och ja, jag tyckte det var kul liksom. Och fast då så sakta men säkert så smet jag från butiken. Och perfekt så flyttade Danne tillbaka. Ja. Och då köpte Danne butiken utav David Hedman.
Okej.
Okay. Inklusive att han... Förlåt nu Dava om jag, eller Danne och allihopa, om jag säger för mycket. Det kanske inte stämmer här, men jag för mig att det var som så att Danne fick köpa det jävla restlager utav David Hedman också.
Ja.
Så den där butiken tragglar på, men den där jävla skitgrejerna låg ju kvar där liksom, och värdet bara förlorade ju på dem. Så att det gick ju så jävla dåligt efter ett tag för den där butiken. Och då så frågade Danne Millenkollen om, vill ni liksom gå in som delägare i butiken? Så vi bara, ja fan, vi gör det. Så vi skickar in, det var 400 000 eller vad fan det var. Ja, det var det tror jag. I butiken. Så då ägde vi halva i butiken. Okay. Och Danne då. Och så tog det typ 6 månader, så kursade hela skiten. Typ de sämst investerade pengarna någonsin. Och samma, och precis när jag kursade, då frågade själva WEC bara, men vill ni liksom köpa in er i WEC, liksom själva företaget?
Ja. Efter den
där
fantastiska...
Nej, fy fan, vi just förlorade 400 000 liksom. Och då gick det helt bra för WEC då. Så då köpte ju distributionen upp Örebrobutiken.
Mm.
Och så har ju bara som Danne och... Danne och, ja, och Stefan var väl fortfarande kvar då. De var ju bara anställda då. Eller om det var Sebbe som började jobba då i samma veva.
Mm.
Ja, på det där viset var det.
Helt. Men, ja, vi tappade tråden.
Vad fan var det?
Millenkollen Open.
Millenkollen Open, ja. Jo. Men det naturliga var ju då att, att eftersom vi startade parken, ja, vi designade ju parken och byggde ju den från scratch.
Och första också. Året var ju Brädcentralen Open.
Exakt.
Det var ju inte Millenkollen Open.
Nej. Då hade vi Brädcentralen Open och...
Vem var det som vann den då?
Det minns inte jag första. Jag tror fan jag missade tävlingen. Ja, det var du som vann första. Ja.
Ledande frågor här. Ledande frågor.
Men du vann väl ett Millenkollen Open också?
Nej, jag har aldrig... Jag har vann Brädcentralen Open. Och sen så... Ja, tror jag att jag kanske placerade mig trea som bäst. Sen så kom alla mina skador. Då började jag, du och jag köra speakerjobb istället.
Ja, exakt. Men sen tror jag också att... För det var ju... Jag hörde ju när du snackade med Mario där, Mario podcast. Jag tror ni var lite yra där, för att alltså Brädcentralen öppnar ju 00, om jag inte minns fel, måste det ha varit, eftersom det var 99 som vi jobbade där.
Ja.
Så jag tror vi hade ett Brädcentralen tävling först, fast så tror jag inte den var så rikstäckande. Jag tror mest det var bara Örebro skatare liksom.
Ja, just det.
Sen vart väl, sen måste ju 2001 också ha varit en tävling, för sen 2002 var den du vann. När du även gick berserk på Radisson.
Ja, det kan det ha varit.
Ja, för då firar Millenkollen 10 år.
Ah, okej.
Okay. Och då så spelar vi ett 10-årsjubileumsgig. Och förlåt mig. Nu
är jag snurrar. Det...
Nej, men nu är jag, för det var första Millenkollen Open. Fan dum jag. 2001 vann du såklart.
Ja.
Japp, då vann du, för du hade ingenting med oss att göra.
Nej,
ja,
det var
exakt.
Det jag tyckte. För jag kommer ihåg, jag fick en... Mitt pris var en skateboard med... De hade skrivit bräd... Som, du kanske hade gjort det. Skrivit Brädcentralen Open första pris.
Ja, nej, det var det. Ja, men det minns jag. Ja, men exakt. För då var ju min och Dannes första tävling. Vi gjorde samma som vi liksom... Ja, men fick in hela svenska skatescenen liksom.
Ja. Nu Tiger kommer beer. Våra öl här, sponsrade av Tiger och Bansch salonger, hotell och allt det där. Vi säger hej och hjärtligt välkommen till servitrisen.
Tören.
Hej.
Hej. Vi tar dem så här. Vi
börjar. Ja. Glas behövs inte.
Nej. Det här blir alldeles strålande. Tack så jättemycket.
Ska jag skriva under någonting här? Min kollega sa att ni inte skulle ta upp cash.
Vi tar upp cash, ja, men exakt. Det är vad vi tänkte göra. Ja, vi gör det nu här uppe.
Afterskate.
Allt händer i sändning här.
Ja, det är klart.
Det är alltid så.
Varför avbryter?
272.
272. 272?
Ja.
Jag har
200.
22 har jag.
Ta dem.
Så. Klares.
Vi swishar sen.
Ja.
Mark.
Tackar så hjärtligt.
Det löser sig.
Ni behöver ingen glas.
Nej, det är bra. Tack.
Sånt trams.
Tack så mycket.
Vi punkar det. Vi dricker i flaska.
Ja, gud. Det är oerhört punk att ställa upp tiger på rummet.
Ja, jajamän. Nej men okej, okay. Så nu har vi
rätt ut där. Ja men exakt, vi hade 10-årsjubileum. Jävligt stort för oss också, för då var ju Brett från, alltså Bad Religion Epitaph, han var ju i Örebro då och spelade live med oss.
Just det. På den här stora...
Nej men det var inte så jävla stort.
Folkets hus?
Ja, Klubb 700 heter det. Det var ju typ 800 ställe.
Ja, jag tror Simon letar för sin öl.
Ja, var det där?
Där ser du som en öl.
Tack så mycket.
Jo, och då var ju tävlingen, för jag var ju bara och tittade till tävlingen då, eftersom vi lirade och hade möte med skivbolaget och så lät jag ju verkligen Danne ta liksom skate-tävlingen samtidigt, alltså vi gjorde det liksom tillsammans.
Ja.
Och då lirade ju vi och Brett var med och spela. Och vi körde även American Jesus, den Bad Religion-låten tillsammans med honom. Det var jävligt coolt, alltså det var en idol vi spelade med.
Mm.
Och sen så var ju Vimans där och filmade allting.
Just det, och jag var lite... Jag var ju fan framför kameran, jag var ju host för det avsnittet.
Ja, exakt. Och jag har sett, det finns något klipp på YouTube som ni kan länka med en bild där som faktiskt Ben Simmons letade efter det materialet, så han lyckades rodda fram det här nyligen.
Ja.
Och då var första gången jag såg det. Och då såg jag även första gången Brett lirade med oss. Och då kör vi American Jesus som låter fan förbannat bra, måste jag säga.
Wow.
Men det lilla smolket i bägaren var ju att Vimans tog ju tillbaka det materialet som vi skulle få så.
Okay.
Och sen flyttade ZTV till Münchenbryggeriet under samma tid.
Just det.
Och de där tejperna bara försvann.
Ah.
Och det är liksom, jag kan fortfarande, och förlåt Olle och Palle och Johan om ni lyssnar på det här, att fan vilken ångest jag haft för att det här gigget är borta liksom, för skitbra ljud och tre kameror filma och allting, och det bara försvann. Och att de letade som fan, och det var inte deras fel, det var några...
Men det var ju, hela ZTV var ju fucked up där. Den var uppköpt av England och det var ju mycket som hände.
Ja, men fan, kunde inte behöva gå ut över de här jävla DV-tejperna.
Nej, ja, det var ju synd.
Ja, men då vann
de
du
i finns säkert kvar i någon källare någonstans. Det gör de alltid, ja, det är det. Kanske. Men ingen vet.
Fast fan, alltså de verkligen... För det, Olle, som är en av mina närmaste vänner, han har, jag vet att han mått psykiskt dåligt över att de har försvunnit. Så ja. Han gjorde verkligen allt för att hitta, men det är borta tyvärr.
Men okej, det var så Millencolin Open startade, och jag tror att vi har säkert yngre lyssnare som inte ens vet vad Millencolin Open var eller hur länge det pågick. Men det höll på i ganska många år. Så körde ni liksom som en årlig
Classics.
Jag gjorde all grafik, så jag skrev ju alltid så här Fifth Angel, Sixth. Och jag tror vi slutade på sjunde årliga. Sen gjorde jag även, om jag gjorde sjunde eller åttonde år, jag vet, jag skrev för att vi skulle göra den. Ja. Sen vart det inte av, för det var några grejer som hände på slutet. Där. Det var en uppehåll där.
Det var ju 2010 som kan ha varit sista.
Det kan ha varit.
Eller var det senare?
Nej, inte senare.
Nej, alltså jag tror att det är 9 eller 10.
Nej, så är det. Vi släppte vår förra platta, Machine 15, 9. Och då kunde inte jag, för då var jag ute på världsturné.
Mm.
Och då var det liksom ett litet uppehåll där. Eftersom det var ändå jag och Danne som gjorde... Ett jävla jidder att göra en skate-tävling. Alltså.
Det är ju det.
Ja, alltså,
det är så många som tror att så här, aha, men att göra en liten skate-tävling, det är ju bara att sätta in en speaker och tre domare och trycka på play och så är det kört.
Ja, nej, fan, det var ju liksom... Även fast fan, sällan gjort roligare grejer liksom, som har varit mer belöning att vara på evenemanget sen. Så jävla kul. Men fan vad vi liksom höll på innan och boka upp allting och fixa styrde. Liksom, det är ju...
Det är månader.
Det är ingen lek, liksom.
Nej, det är månader och många timmar av...
Exakt. Så 2009, då hann inte jag med det. För då skulle vi ut och lira. Mm. Så att sista måste ha varit 2008 då, med andra ord.
Just
och det är väl ganska... Och då var det alltså 6 år på raken, med andra ord.
Jag trodde det var något år till där, men det kanske... Nej, men man har ändå sett när man har varit på dem hur... Danne Sjöns vener i pannan har liksom så här växt tjockare och tjockare och tjockare för varje år och för varje timme som går under kvällen, så att säga.
Till morgonmötet på andra dagen Skandik. När det har hänt någonting. Oh. Nu tar vi det break. Oh. Alla måste, och han kommer ut på ytan där. Åh, vilken ångest.
Vilket år var det? Det är riktiga skandalåret.
Ja, men det var ju mitt år. Det var ju året när jag...
Nej, första där.
Nej, men det var inte första året som var det riktiga skandalet.
Nej, men första året var jävla skandal på Radisson var det ju. Då var det ju
nej, men det var inte för första åren så bodde vi på kontan.
Uh-huh.
första två eller tre åren.
Ja, men det var ju ett år de fick bryta hela tävlingen för att gå in och prata om skadegörelse.
Alltså, jag tror det har hänt flera år.
Ja, jo, det har det gjort. Men det var ett år som var speciellt, minns jag.
Jo,
det var
men, så här... jag vet att första året, när vi lirade på då 10-årsjubileet, för då hade inte jag så supermycket, eftersom jag lirade så var inte jag så här med på tävlingen hela tiden.
Nej.
Och då vet jag bara, fan, de trashar Radisson.
Ja, för
och sen efter ett tag så kom det ju fram att det var du. Eller du kom ju, du sa ju det.
Vad gjorde du egentligen då? Kan du gå in ingående vad du gjorde?
Hela den här helgen var ju väldigt den var väldigt alkoholiserad. Och det var en hel del andra droger involverade. Det var dålig period i mitt liv. Men i samma veva som det här så hade jag en flickvän. Och den här flickvännen hade jag bråkat med, och
skyll på det.
Hon hade hamnat på samma rum som Wiman.
Ja, just det.
Och någonstans där, när jag får reda på att hon öppnar dörren till hans rum, så blir det svart för mig. Och för att berätta ur mitt Eriks perspektiv, så är det då svart tills jag vaknar upp morgonen efter, när Danne Schön dunkar på dörren och säger, nu är det morgonmöte. Jag bara, ja visst, vi går väl ner liksom. Och under promenaden ner, i och med att hissen inte funkar, så vi går trapphuset, så berättar en av mina elever som är sover på golvet i mitt rum.
Ja, vi kan ju tillägga då att du är då en auktoritär person. Du är lärare på skategymnasiet på den här tiden.
Ja, och ja, hur som helst. På vägen ner så säger han så här, Mark, jag tror att det här det kan handla om dig.
Bara, det kan handla om det.
Jag bara, vad menar du? Han bara, du, när du drog igen dörren till ditt ex hotellrum, så gick du bärsärk. Vadå bärsärk? Du typ sparkade sönder hissen och typ bara skrek och du var som en jag vet inte, en bumbebjörn på alldeles för mycket fruktjuice liksom. Bara. Och tydligen så hade jag då med mänskliga krafter fått hela hotellhissen att tilta. Så att den kunde liksom inte åka upp och ner.
Fan, jävligt bra förstörelse, ja, som man säger.
Även fysiskt. Också förstört då hela inredningen som bestod av handgjorda italienska detaljer. Och det var det ena med det andra.
Du gick Pennywise helt enkelt.
Jag gick Pennywise.
Ja, det är nummer två i den här genren jag gick vi Pennywise. Pratar om idag.
Men som kryddan på det här då, så hade ju även en annan person som gillar att bajsa på saker och ting.
Bajsat. Också nämnt tidigare i den här podcasten.
Ja, bajsat på ett specifikt ställe. Och som en andra prick över hit, så hade någon även hällt ut en schampoflaska i bubbelpoolen. Så att det hade liksom blivit i hela spa-avdelningen bubblor. Så att det var liksom några ribbor som bröts. Eller någon ribb
för det. Det var inte så billigt för dig heller i slutändan.
Nej, och
hur mycket gick det på?
I och med att jag ringde till Daniel och sa så här, okej, fuck it. Nu har jag fått det här förklarat för mig. För jag med handen på hjärtat fortfarande idag har inget som helst minne av vad jag gjorde eller hur jag gjorde det. Jag vet att jag inte har bajsat där någon bajsade. Och jag
nej, det
inte,
finns folk som är mera så här.
Jag har inte hällt någonting. Jag har inte hällt skämt i spat, för där var jag aldrig.
Men några roundhouses på hissen.
Jag fick
kanske
ta hela notan. För
alltså, du tog hela skiten. Ja.
Jag fick ta hela notan.
Hur mycket gick det på?
Det gick på, nu ska vi se, om inte, jag har sagt den här siffran så pass många gånger så att jag tror att jag ska kunna upprepa den igen. För den slutade på 37, ja. Den slutade på 37 373 kronor.
Fy fan alltså.
Och
en av dina bästa investeringar i livet.
Ja, lite så. Nej, men alltså så här, för mig var det bara man up. Jag visste att jag hade gjort fel. Det kanske var lite tråkigt att det slutade på en sån stor siffra, men att
hur många Globe-skor var du tvungen att sälja för att...
Det här var under Metric-tiden.
Åh, du hade eget företag som gick strålande.
Det här var under Metric-tiden.
Förlåt att jag sitter och garvar här, men det är ju dött och begravd.
Nej, men så var det, och det spårade totalt. Men grejen är att det var oavsett, och det har varit många spårningar genom alla dina turnéer och våra skateboardtävlingar. Men allting har egentligen alltid slutat med väldigt mycket kärlek. Och vi gör alltid det, för att det är väldigt sällan i våran bransch där folk är liksom fula hela vägen.
Nej.
Man så här, man kryper till korset liksom.
Ja, framförallt alltså, du är ju så jävla ärlig. Du sa ju bara, men det, ja, jag gjorde det.
Ja, liksom. Fast jag inte visste om det.
Nej, men det, alltså, nej, nej. Och saker händer ju. Det är bara, alltså, du var ju fan, alltså, det är sjukt starkt av dig att bara, ja, jag gjorde det. Ja. Men då så. Ja. Jag menar, det är ju aldrig... Jag har ju aldrig haft en arg, ett argt ord att säga om dig liksom. Trots att det är onödigt kanske det var. Men man vet ju hur det kan vara när...
Nej, men alltså, du kan ju förstå den. Nu pratar vi om mig igen och det är värdelöst.
Ja, jag tyckte
men
jag vill ändå så här,
jag tycker att det var väldigt, för mig var det psykiskt påfrestande. I och med att alla som hade med Mindy Colin Open att göra det här året var ju utsparkade från det här hotellet. Mm. Och vi var tvungna att byta hotell. Och det var ju delvis på grund av mig. Så att man mådde ju som
du,
man förtjänar.
Du vet att det här är en intervention, va? Att vi har planerat det här innan.
Ja, vi har bjudit hit dig för just det här.
Du, för
jag...
efter det här, Mark, ja. nu har du krypt i korset.
Ja, nu har jag krypt i korset.
Du ser Jesus, va?
Ja, nu ser jag. Jag ser alla religioner och det är jobbigt.
Jag brukar ha ett stående skämt i de här sändningarna när vi börjar prata om saker och globeskor och någon helpips och sånt där som brukar heta nog om dig nu, Mark. Som vi alltid brukar komma till.
Ja. Nej, men vi kom in på Mindy Colin Open. Ja. Vi pratade om det och det här är en stor del av Mindy Colin
Open. Ja, men alltså det har varit en följetong. Det var ju nästan så att folk bara, vad ska hända nu? Vad ska hända nu? Ja. Sen vart vi ju, det var ju inte lätt att anordna. Alltså, okej, året efter var ganska enkelt. För då tog vi då körde vi kontan och där var vi ju att festa jämnt på den tiden. Och det var ett hotell som liksom var vana att ha band, alla band. Jag var ju på efterfest där typ varenda helg liksom, ja, med alla band som kom till stan. Liksom om det så var Kent eller Helicopters, Backyard Babies, allihopa kände jag. Så liksom, jag var ju där. Jag var ju som en del av inventarien faktiskt. Och var alltid på efterfest till 6 på morgonen liksom. Så där visste man att här kan man festa och de...
Nu måste vi också addera till här för de som aldrig har varit på kontan. Det finns inte kvar där.
Nej, det är tyvärr bostäder.
Det här var ett
grymt ställe alltså.
Ett så gammal fint hotell som hade VHS-spelare i alla rum. Där det fanns alla möjliga olika genrer av filmer i lobbyn. Där man kunde gå ner och låna olika filmer. Och då menar jag alla genrer. Ett sånt fint hotell var det. Och det var fint på det sättet. Att det var verkligen fint.
Ja.
Kan jag tycka.
Men det var fint. Grejen var ju den att det här stället, kontan, var ju när jag fyllde 18. Den dagen jag fyllde 18 så var jag på kontan och krökade liksom, första gången ute. Alltså det var ju ett ställe man gick till. Mm. Det var ju så här... När det var som bäst så var det ett ställe som heter Bakfickan. Där lirade de punk liksom. Och det var ju liksom våra ställe. Där kan jag säga, där var ju vi någon form av megakungar. För vi var ju kända där.
Var det där liksom. Det var som en rundbar i mitten typ?
Nej, det var ju där nere. Elm Street hette det sen. Alltså grymt ställe måste jag säga. För att, nej, Bakfickan var väl där man käkade frukost sen tror jag.
Som låg snett mitt emot Wii-butiken.
Ja, men det var ju... Mot vad?
Wii-butiken.
Vart är du?
Kontan låg väl
Kontan ligger vid centralstationen ungefär.
Jo, men nu pratar vi om Bakfickan. Låg inte det... Jaha, låg
nej,
det
nej,
på det, Kontan?
Bakfickan var en del utav Kontan.
Jaha, okej, då är jag med.
Ja, nej för fan. Ah. Det var en del. Det var ett jävla bra ställe då. Särskilt var 18, för då fanns Bakfickan. Där det var bara rock och punk de lirade. Och det var smockfullt med folk alltid. Och sen så där inne var det fett disco med råsnygga brudar precis bredvid. Så gick man mitt emellan där. Och så öppnade de Elm Street i källaren, som också var typ en rockbar där nere. Så det var ett jäkla bra ställe. Det var liksom dit alla drog i hela Örebro då. Så det var ju smockfullt alltid. Och så jävla bra ställe. Men det var ju liksom när jag fyllde 18. Det gick i perioder. Sen började man ha gigs där också. Och det var väl under tiden Mindy Colin Open och så. För vi hade ju... Vad fan hade vi där? Alla bodde ju där. Sen hade vi efterfest där också något år tror jag.
Ja, det var det absolut.
Ja, men vi flyttade ju runt efterfesterna lite. Och så. Men det var riktigt bra ställe. Och de som hade det var ju så jävla... De tyckte bara guld liksom. Efterfest var helt fint. Så länge inte folk förstörde någonting. Och jag tror aldrig det hände någonting på själva kontan. De var så jävla luttrade. Så att liksom det...
Men det var ju någon stol som gick sönder.
Ja, men det var ju liksom ingenting liksom. Liksom. Sen var det ju någon härva på Scandic något år.
Scandic?
Det var något år när vi började så här.
Men det var det som låg lite utanför väl?
Exakt, Scandic Västhaga, ja, vid motorvägen.
Där blev det också lite halvskandal.
Det var det ju kaos. Och där satt under den... Jag satte inte ens min fot där liksom. Det är ju utanför stan liksom. Så alla bara bodde där. Så där var det ju total High Chaparral. Var ingen som...
Va fan, vad är det? Där bodde inte jag.
Ligger vi
jag bodde inte heller där. Jag vet att jag, det året tror jag att jag bodde på vandrarhemmet Grenadjären.
Ah, ja, där ja.
Där ställde vi till det lite också, men inte i samma skala. Där var det mer... Vi bjöd in GBG Wrestling-folket. Och bland annat
det året, ja. Ja, det minns jag.
Mycket... Fan, jag kanske inte ens var med här.
Jo, du var med alla, för fan.
Jo, jag vill tycka
men
det.
Du bodde inte där, tror jag inte.
Nej, jag måste...
Nej, men för vi hade lite olika hotell då. För, jo, men exakt. Vi undrar om det var så att vi hade typ VIP, eller de som... liksom var inbjudna, bodde på ett hotell. Ja. Och sen så hade vi liksom, jo så var det. Sen hade
trasket vi, samlat på...
Ja, men sen hade vi en deal liksom för folk för Västhagen. Ja, det är, liksom, ja, det är ju inte ett, det är inte ett bra hotell, det är ju liksom utanför.
Mm.
Men jävla var det fräschades där tydligen. Ja. Och jag satt aldrig min fot där, men det var ju också en stor nota där, vet jag.
Ja. Men det är någonting det, som ni har tagit över?
Ja, jo, vi har ju fått betala några år. Vad jag minns. Det var ju så många år nu, men det var ju en evig fråga det där. Grejen är, hur mycket man än blir så här less för att man gör någonting för skateboard, man gör någonting för folk för att ha kul, och så ska det förstöras.
Mm.
Ändå har jag liksom ändå alltid haft förståelse för,
ja, man
för,
att man vet ju att det
är ju så, det är så jävla kul. Jag minns ju första turnén jag gjorde. Mm. Halmstad, det hotellet var ju inte kul att ha mig som gäst.
Mm.
Och så vidare liksom. Det är ju äventyr, du är 18 år första gången du drar iväg och du skatar. Det är ju en del av det hela, skateboard och vad man pysslar med. Du är ju inte som alla andra. Du är ju någonstans liten. Det är ju en, man är ju en, ja, men jag vet inte om jag vill säga ordet rebell och säga tuntigt, men man är ju liksom, man gör ju någonting. Men som det är... står vid sidan om alla.
Och när
andra
man blir äldre, ja, så är man ju som du säger, så här, man själv växer ifrån det där. Man förstår att det där funkar inte i längden och sånt där. Men sen måste man ju så att säga, när, varje gång man kan fördöma naturligtvis en yngre generation, men man kan inte fördöma det totalt för att man kommer ihåg sig själv just.
Ja,
man
exakt.
Ser ju sig själv
i allting.
Och jag vet
en gång när det var Hotell Skomakaren sen något år senare. Då hade jag bara, nu är det pajas där. Då var jag så jävla förbannad full var också som fan. Och drog dit själv och gick runt så jävla ilsken runt alla. Gick in i alla rum och då satt ju en massa små skater. Såg ut som små ugglor liksom, så jävla livrädda. Jag vet ju att några av dem är som har gjort det. Men alla var så jävla rädda när man kom dit och såg galen ut ett gäng folk liksom. Men... Fast samtidigt så bara log jag inombords för att det är bara så här det är. Liksom. Ja. Och att jag kommer att resurs så blir det säkert ännu större äventyr. Fast men det är så tacksamt.
Nu har vi pratat mycket minnen om Millencolin Open.
Mm.
När kommer nästa Millencolin Open?
Ja, du vet det fan alltså. Det är ju lite, vi har ju på gång en betongpark i stan nu.
Mm.
Som ska byggas under nästa sommar. Nu det här satans SD och så vidare har ju varit inne och bökar runt så att man vet ju aldrig liksom. Det är massa grejer som har fått lagts ner på kommunal nivå. Liksom, pengar står ju still. Och eftersom det ska bli nyval och allting så folk vet ju inte liksom om vilka budgetar det är som gäller längre. Så jag hoppas verkligen inte detta drabbar skateparken. Det vore så jävla tragiskt alltså när vi äntligen har fått en betongpark.
Mm.
Men det kommer ju bli...
Men har planen varit att göra det till ett sommar... utomhus.
Ja, exakt. Ja, det måste ju bli det. Mm. Alltså brädcentralen växte vi ju ur liksom direkt egentligen. Mm. Samtidigt var det ju coolt, men de åren när det var så jävla mycket folk så folk inte kunde skata. Folk
och det droppade kondens från taket och sådär. Det var livsfarligt.
Liksom. Nej, det gick inte.
Ventilationen klarade inte
av. För er som lyssnar på det här och försöker förstå, men tänk er själva att ni är...
Ska jag ta masonitskivor och det är blött?
Det räcker.
Nej, men att det så här, alltså, bokstavligen regnar från taket.
Ja, det droppar ju från taket.
Alltså vi pratar av 120 stycken skateboardåkare som har en temperatur på 40 grader. Som skatar och skatar och skatar med en lokal som är så packad med människor så du får inte in en... Du får inte in en kvadratmillimeter till av människor.
Som står målat med betonggolv.
Målat betonggolv och står med ytterjackor. Det bokstavligen regnar så att minsta lilla slide du får så är du liksom du är så gone. Det gick inte. Omöjligt.
Nej, det var helt sjukt. Fan, folk slog sig som satan alltså. Ja. Med några riktiga jävla
Pennlöv slog sig så inte så helvete en gång.
Alltså?
Ylitalovic bröt armen en gång.
Ja, han bröt ut armen bara helvete. Oh, jag tror han bröt armen på två.
Riktigt grovt. Alltså, jag är imponerad av de som liksom vågar ladda som fan på den här tävlingen. Ja, för att det var fan helt galet.
Men det var lika för alla?
Ja.
Jo, det var
förutom
det.
Förutom någon som skate absolut först då kanske. Men ja, okej.
Okay. Vi hade ju så jävla många. Alltså fan vad kul det var. Alltså, vi hade ju största liksom... Alltså fredagen var ju kval och sen så lördagen var det ju semi och final. Men alltså och då var det några liksom redan förkvalade liksom. Mm. Men som mest tror jag vi hade typ så här 180 personer.
Ja, deltagarlistorna var fruktansvärt
långa. Det är så jävla mycket, alltså, fan vad vi matade av alltså.
Det var något år när vi satt där och var speaker. Mm. Och vi började fredagens kval vid...
Ja, fem tror jag vi började då. Ja, för att det var ändå fredag. Ja.
Och ja... Hade vi efterfest och förfest då på fredagkvällen.
Vi missade ju nästan.
Började vid 9.
Ja, det fortsatte ju ändå.
Vi var ju typ klara vid 12:30. Med så här...
Nej, nu ljuger du. På natten. Så? Nej, för fan, jag var alltid på grejerna. Men det fortsatte ändå till 9. Det var ju gå... Alltså,
nej, det måste ha varit mycket längre till 9.
Nej. 180 pers. Då var det förkvalade inräknade det där. Ja, men till 9 höll vi på. 9-10 då? 10 kanske. Inte ett, nej. Jag har alltid varit på, vi hade ju liksom alltid en typ av videopremiärer och någon fest på fredagen.
Jag gillar att överdriva.
Ja, jag är här. Gjorde du det där med hissen också?
Ja.
Nej men ja, skitsamma, säg 10. Men sen drog vi alltid. Och ett år hade vi några videopremiärer på ett ställe som det var bar. Och då var ju det... fan ska jag förklara det så du ska komma ihåg det. Någonstans ganska centralt. Fan, vi hade någon videopremiär där.
Men det är det som ligger snett mitt emot gamla Wii-butiken.
Nej, det gör det inte. Nej, jag kan inte ens förklara det för dig så du kan komma ihåg det. Skitsamma, det var ett ställe. Men det var vakterna, det var ju så jävla nitiska. Så de bara skickade ut folk till fyllecellen. Så dagen efter fick man ju läsa i tidningen. Bara rekord, Örebro rekord i fyllecell. Och så stod det, har varit Millencolin Open skateboardtävling. Fan, ska vi få hotell nästa år, tänkte, var det första jag tänkte liksom.
Var det året som Jimmy gick back to back, att han kom ut på morgon och så åkte dit in på kvällen igen? Eller på eftermiddagen redan?
Ja, säkert.
Nej, det var inte det året, för det året minns jag så jävla väl. För då hade vi på ett ställe som heter Satin hade vi då.
Ja, just
det. Men ja, det var ju sjukt alltså, ja, han var liksom på efterfesten och så var han fyllde cell två dagar på raken.
Det är inte många som har den på CV:n.
Nej, den är bra.
Ja. Men okej, okay. Millencolin Open, förhoppningsvis så blir det någon gång i framtiden igen.
Ja, jag hoppas det. Alltså grejen, jag får väl fan tyvärr ta och erkänna att jag har ju tappat lite liksom de sista åren. Jag har ju fokuserat på mitt grafiska företag, eller framförallt Millencolin, och vi har ju jättemycket på gång nu. Och sen så mitt grafiska företag, och sen så har jag blivit sjukt involverad i sportfiskescenen också.
Men vi måste också så här lite fokusera några minuter nu på Erik och vad gör du idag? För jag vet att du, förutom sportfiske, förutom Millencolin, förutom att du älskar skateboard, du gillar foto, du har en hund, du har familj.
Två hundar.
Mm. Du har familj?
Ja, en vad heter det? Inte gifta, men förlovad. Ja. Vi har varit tillsammans i 100 år också. Ja. Och en dotter.
Men kan du inte berätta, hur ser liksom vardagen ut? Hur ser det ut måndag till söndag för en rockstjärna i Örebro?
Ja, alltså jag är ju så här, jag måste ju ha någonting att göra, så att eftersom man vet att musikkarriär kan ju vara jävligt flyktig, så jag har alltid hållit på med grafisk formgivning. Jag har gjort allting för Millencolin under alla år. Jag har gjort grejer till WEC, jag har gjort grejer till Sweet.
Är det du som har gjort omslagen?
Ja, alltid.
De första även?
Alltid. Allt grafiskt. Allt grafiskt du ser med. Alla logger, allting har jag gjort under alla
år. De första omslagen var väl helt handritade också?
Ja, det började med typ tusch och någon form av pensel. Och sen så köpte jag min första airbrush och gjorde airbrush-omslag. Det var, tror de första två var med airbrush. Och sen kom liksom första Mac. Vad fan heter de? Power Max heter de. Och då Burning Heart köpte in en Power Max. De var ju pissdyra, kostade typ 30 papp eller någonting. Så då satt jag gjorde om, då körde jag, som jag fortfarande gör. Jag skissar med blyerts, målar med bläck och sen scannar jag. Och sen la jag i Photoshop då. Nu för tiden så lite Illustrator. Men det, ja, jag har gjort allting sen dess liksom. Och och sen så Penny Bridge Pioneers, det var en oljemålning jag gjorde också faktiskt. Så jag håller på liksom med sånt och foto och video vid sidan om liksom. Där jag aldrig liksom det jag verkligen liksom jobbar med är ju logos och illustrationer. Right. Så det gör jag vid sidan om och det har ju blivit, jag startade mitt Eckhaus Design AB vid sidan om och det har jag liksom bara runnit på att polare frågar om saker och så kommer företag in och frågar om saker och jag är skitdålig på att säga nej, så att jag har liksom alltid jobb.
Ja, Simon kommer fråga det efter loggor och flyers.
Mm. Ja.
För det är Simon, han hatar det.
Ja, jag får alltid uppdrag att göra saker som jag har försökt förklara för Mark att jag kan inte göra det här. Och Mark godtar alltid. Nej, jag förstår att du inte kan göra det här. Men vi gör det här den här gången. Och sen blir det alltid att säga, ja men de här vill att det ska ändras lite och sånt där. Och man sitter där, men jag
får... Från och med nu så tar vi Erik på. Ja. Okej, men statusuppdatering idag.
Ja, men jo, men nej, men så, alltså nu är det, jag är ju ett ganska stort hus i Örebro. Ja, jag spelar musik så jag
7 miljoner kvadratmeter.
2000 kvadrat tomt och det är bra. Vad är det, 340 kvadrat.
Mineran på gården.
Var det mineran på gården? Ja, det var min första fråga.
Ja, mineran på baksidan.
Ja,
det tragiska i grejen var väl att när man liksom pojkdrömmen att ta en mineran på bakgården liksom, det var ju direkt, eftersom jag är så stor tom så är det skogsparti som jag liksom kunde skövla ner. Och så bara mätte jag upp där och sen så ringde jag Danne. Så bara, fan nu bygger vi. Ja, så började jag rita upp där. Så jag har byggt så jävla mycket quarterpipes i mitt liv.
Mm.
Och jag vet att man så jävla lätt bygger för snabbt.
Mm.
Och tro på fan att jag ska göra min egen jävla miniramp och bygga en jävla böj som blir så jävla snäv så det är sinnessjukt. Och sen så byggde vi flatten också. Jag sa till honom, fan, alltså, vi måste göra mer flat. Nej, helt perfekt. Jo, mer flat alltså. Så jag la på liksom typ så här 40 centimeter. Och ändå är flatten helt obefintlig. Så den är alltså, den är så hetsig den jävla rampen. Och sen så har ju liksom min skateboard ability har ju falnat deluxe med åren liksom, eftersom jag inte har tid liksom.
Det är bara riva
bygget. Fast det bästa med det är när man får den på hemmaplan och lär sig skata den och sen bjuder in andra till den som inte kan skata den, då kan man glansa lite.
Ja, alltså folk
när man är på hemmaplan.
Men jag kan ju säga att när jag har så här grillfester och som typ var en sångare, jag tror fan han dog när han skatade den. Och så här, Fyllon har ju liksom skatat sig fördärvad i den jävla rampen alltså, för den är så satans snärtig liksom. Men jag ska faktiskt sätta tigerfrågan i den när jag har tid och bara göra en, alltså vi snackar superplay ramp liksom. För jag ville ändå ha så man kunde liksom göra board slides och lip slides och grejer liksom. Så det var liksom det. Men alltså, ja, jag fattar ni, alltså, jag grämer mig så hårt att när man ritar ut på en plywood böjen, den ser ju ut att inte ens bygga någonting. Sen sätter du väl, när du väl lägger plyfan så är den ju så jävla stor.
Alltid så.
Ja, så det där har grämt mig för sjukt mycket. Nu har den, jag gjorde inte så jävla grovt underarbete heller, så den är jävligt, alltså du kan ju grindar åt ett håll så får du uppförsbacke och ett håll så får du jävligt bra.
Liksom, det är ett fundament under.
Ja, den är helt skev om man tittar på den från sidan. Men vad jag gjorde i somras var faktiskt en jävligt jävla dröm. För jag ska bygga ett båtgarage. Så jag drog in grävmaskiner och skit och schaktade upp. Så nu har jag asfalterat 280 kvadrat.
Oj.
Och jag har varit och hämtat liksom kantjärn som jag ska bygga curbs.
Så är
det. Bara, liksom, plocka dit Pontus då.
Ja,
men det är ju det man...
Ja, men alltså, jag har aldrig åkt miniramp. Jag är ju usel på miniramp. Så vad fan, miniramp på bakgården var ju... Inklusive också min jävla Rottweiler. Jag köpte min Rottweiler för snart 10 år sedan. Och det första jag gjorde var ju när han var valp, att han fick jaga mig och Danne Schön i brädcentralen. Det var ju jävligt smart. Du lär en Rottweiler valp liksom att han ska jaga när man åker skate. Alltså han är helt efterbliven. Jag måste stänga in han på mitt kontor hemma och sen så skata. Och jag hör han yla liksom i bakgrunden. Så därför blir det liksom, du kan liksom inte skata länge. För han liksom, han svimmar efter det. Han blir exalterad. Han vill ju bara. Och det roliga var att han vart som en sån här skateboardhund som man ser på YouTube liksom. För när han tog skaten så liksom drog han ju iväg på den. Så jävla roligt. Vi garvade ju så på att dö. Så vi lärde ju honom det. Helt värdelöst. Men nu till sommar så blir det nu blir det några man. Alltså vi snackar två pals curbs. Det är perfekt, två stycken.
Det är helt perfekt.
En backside, en frontside.
Ja, Simon kommer och avnjuter lite sköna
en gubbsession där.
Ja, det gör vi. Ja. Men du, lite avslutande frågor. Framtidsplaner, både för dig, familj, men också såklart för Millen.
Vi håller på med, vi har spelat in sjukt mycket. Jag kan inte säga så mycket, för vi håller på med kontrakt och skit.
Jag vill höra varenda jävla ackord.
Ja, men varenda ackord. Nej, vi håller på att spela hela förra året, håller vi på att spela in, och nu börjar det likna någonting. Så nu nästa år kommer det att vara en jävla massa turnerande, helt enkelt.
Platta nummer.
Jag kan inte säga att det blir en platta, eftersom jag inte skriver på någonting än.
Okay. Men om det skulle bli någonting.
Om det skulle bli en platta, så blir det platta nummer 8. Sen har vi ju släppt singlar och så här samlingar och skit runt omkring. Men platta nummer 8.
Och år nummer som band?
23.
23.
Helt sjukt faktiskt. Långt. Men det roliga är faktiskt, måste jag säga, att förra plattan tyckte jag var... Alla ser tillbaka på den och tycker att den är liksom inte så kul. Liksom, vi försökte göra väldigt mycket stråkar och försökte göra en jävligt massiv produktion. Och den, visst, den låter väl bra, men det är ju långt ifrån vår bästa platta. Nu har vi liksom nya låtarna, och så har vi ju... Jag har faktiskt tänkt lite, vad fan var det som fick oss att göra det här? Liksom, vilken musik är det vi lyssnade på då? Och jag är jävligt stolt över det vi har spelat in, måste jag säga. Det känns... fast det är liksom back to roots, så känns det jävligt fräscht, för att det låter... Mattias, vi har en egen studio också, och han är jätteduktig liksom tekniker, så han har ju producerat allting. Okay. Så att det låter riktigt bra om det vi har spelat in. Jag hoppas folk kommer gilla det. Jag är fan superpeppad. Vi ska spela Bråvalla i sommar bland annat.
Oh,
men hur är det där egentligen, måste jag bara, innan vi avrundar här nu, och att behöva, när man känner att man vill gå tillbaka till sina rötter, men ändå inte återupprepa någonting man har gjort. Alltså, jag som inte är musiker kan ju inte förstå det, utan, men det är en intressant grej där. Ja, hur gör man för att bibehålla en balans? Ja,
det
mellan
finns, det finns inga regler, det finns ingenting att säga att vi har gjort det heller. Det är skitsvårt att säga. Och liksom, det är bara att liksom, lyssnar man på de band, ens favoritband, du gillar ju de plattorna mest när du kom in att börja lyssna på det bandet. Vad de gör efteråt är ju... det spelar liksom ingen större roll. Du vill ändå höra med original, liksom där du både minns en tid och liksom det var på ett visst sätt under den tiden.
Men det är för att du relaterar något.
Du relaterar liksom
din miljö till det.
Exakt, det går inte att återupprepa på något sätt och vis. Så jag kan inte säga att vi liksom just har sagt att nu ska vi göra vårt förra med, alltså vi har liksom, för första gången kan jag säga att vi har varit inspirerade av Bad Religion liksom, som jag inte vi har sagt sen de första tre plattorna, även fast de alltid har varit i våra huvuden i bakgrunden. Men nu verkligen så, ja, men vi liksom, vi vill spela punk liksom. Vi hela tiden, det är ju det här, lite det här svenska, att vi har hört i våra huvuden, skatepunk, fan töntigt, vi vill spela rock istället. Så vi liksom var väldigt liksom vilja spela rock. Men nu känns det som, vad fan,
kanske ska spela skatepunk.
Ja, vad fan, det är det här, varför lyssnar liksom, varför vi har sålt över 2 miljoner plattor, varför har vi liksom gjort det? Det måste ju vara för en anledning. Kanske vi kan anamma det för en gångs skull liksom. Och det är så skönt att hela bandet är med på det. Även, ofta kan någon tänka så här. För sen måste vi göra det tillsammans. Nu är alla liksom helt inställda på det. Det känns fan jävligt kul.
Grymt. Jag tycker det har varit en fantastisk pratstund med dig. Och
vi ska dra på WSI-fest.
Vi ska dra på WSI-fest.
Vi ska lira.
Ja, ni ska lira. Jag och Simon ska inte lira ett skit, förutom att spela lite på den absoluta flaskenivån. Kanske det.
Jag ska fan lyssna noga.
Ja, fruktansvärt. Det kommer att låta ganska så härligt. Men Erik, tack igen för att du bjöd in oss till...
Ja, precis. För det känns som att det är inte vi som har styrt det här avsnittet. Utan det är vi som har
blivit inbjudna. Det här avsnittet spelas in på mina mickar, min dator, min lilla ljudkort.
Så det är liksom väldigt lite att säga till om här. Det känns att vi sitter lite med händerna bakom ryggen och så här.
Men det är skönt att få släppa tyglarna lite och inte behöva föra eller sitta i förarsätet.
Ja.
Tack så hemskt mycket, Erik, för att du överhuvudtaget ville vara med.
Tack ska ni ha, grabbar.
Jag tycker att vi önskar dig lycka till med musiken, med skateboardåkningen, familjen, fotografiet och framförallt flugfisket.
Ja. Så får du hälsa hela bandet och hoppas att det går skitbra 2015.
Fan vad goa ni är.
God jul på det.
Samma.
Till 2015 så säger jag och Simon, yeah.
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 Vi hörs.
Ha det gött. Tja.